Plenum den 1 juni, klockan är 14.00 och vi inleder med närvaroregistrering. Varsågoda. Lagtingsledamoten Mika Nordberg anmäler om frånvaro från dagens plenum och från plenum 2 juni på grund av privata angelägenheter. Ledamoten Alfons Röblom anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. 27 ledamöter är därmed närvarande, vilket antecknas. För första behandling, ärende nummer 1, landskapslag om tillsyn över artificiell intelligens, lagförslag 15, 2025-2026, jämte social- och miljöutskottets betänkande 7, 2025-2026. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussionen inleds av ledamoten Christian Wikström som presenterar social- och miljöutskottets betänkande. Varsågod.
Tack talman. Jag ska börja med att säga att utskottet har enhälligt omfattat det här betänkandet. Det är ju baserat på förordningar från EU, så vi har inte så mycket alternativ egentligen. Vi behöver acceptera det som EU bestämmer och införliva det i lagstiftningen. Jag skulle säga det att från utskottets sida, så när vi har behandlat det här ärendet, så är det ett väldigt svårt och komplext ärende att sätta sig in i, och jag skulle säga att alla utskottsmedlemmar delar den synpunkten. Även de som vi har pratat med så har också uppfattat att det är ett komplext regelverk som EU håller på att införa nu för att då tillsyna eller reglera AI på EU-nivå. Och på det åländska planet så kan vi säga från utskottets sida att förtydliganden mellan ansvarsfördelningen angående tillsynsansvaret behöver då bli tydligare i fråga om vilka ansvarsområden inom tillsynen som omfattas av åländska myndigheter och vilka som omfattas av rikets myndigheter. Det är ett vidare arbete som man behöver liksom förtydliga när man jobbar fram och implementerar den här lagstiftningen i praktiken. Jag kan också säga det att den här typen av tillsynsuppgifter som den här lagstiftningen förutsätter, det här är ju då en lagstiftning om tillsyn av AI-regleringar. Så är väldigt personberoende här på Åland, och det kan vara svårt för ett litet samhälle som Åland att upprätthålla den kompetens som krävs för att på ett bra sätt tillsyna de här komplexa frågorna och också att tillhandahålla ett fungerande och välfungerande tillsynssystem. I Finland som helhet, i landet Finland, så har vi erfarit att det anställs ungefär 40 personer för att hålla på med det här, vilket då visar också på vilken stor byråkrati som EUs regelverk skapar. Eller den här reformen skapar så mycket i vårt land. Och så får vi väl se hur det blir här på Åland, hur många tjänstemän som ska anställas för det här. Det har vi inte tagit ställning till. Exakt hur det här regelverket utfaller och hur organisationer och företag påverkas är ännu till viss del oklart, och den här lagstiftningen inte är i bruk ännu. Men det finns ändå ganska tydliga signaler när man ser hur kritiken på EU-nivå har varit mot det här lagförslaget. Och jag tänkte beröra det lite. Vi skriver lite om det i betänkandet, men jag tänkte lägga ut lite hur det ser ut i överlag. För å ena sidan så är det här lagförslaget och den här AI Act, som det heter då på engelska, de här lagstiftningspaketen kan man säga. Det är ju till för att skydda människors fri- och rättigheter, att man ska skydda EU-medborgarnas rättigheter. Och det är som syfte med det. Men samtidigt som man gör det så reglerar man ju AI och hur den här nya tekniken kan användas. Och på det viset så skadas konkurrenskraften i unionen. Det är ändå rättigheter, individens rättigheter, som går före konkurrenskraft. Jag förstår det, att man vill reglera det här. Man är orolig och det är helt befogat att vara orolig över vad som kommer hända med AI. Hur det kommer påverka våra samhällen. Och det här regelverket kan sägas vara ett svar på människors oro inom unionen. Det skyddar till viss del individerna inom EU. Men samtidigt så påverkas också konkurrenskraften, vilket den som följer med de här frågorna ser ganska tydligt. Det största exemplet kanske är när Siemens här i april, som Siemens vd Roland Busch sa ungefär så här, fritt översatt från engelska då, att jag kan inte förklara, citat, jag kan inte förklara till mina aktieägarna varför de ska investera i en omgivning eller en affärsomgivning som inte kan operera fritt, slutcitat. Och han menar då förstås att det finns ju andra platser i världen där man kan operera fritt. Nu är inte EU längre en av dem, och därför så flyttar nu Siemens, eller ny teknologi investerar man nu 1,2 miljarder euro i USA på grund av det här regelverket. Nu är han inte ensam om det här, och Siemens är inte ensam om det här, utan det är omfattande kritik från till exempel Airbus, Mercedes-Benz, BMW och också ett litet franskt uppstartbolag som heter, eller litet är inte mera, men Ministral AI, ett franskt AI-företag som hade varit delaktig i den här kritiken mot införandet av den här AI Act. Och även om det inte står i betänkandet så ska jag säga så att det är ganska nytt det här också som jag säger nu, är att de här företagen när de har protesterat mot införlivandet av AI Act i Europa har gjort att kommissionen har skjutit fram tillämpningen för högrisksystem fram till 2027 den 2 december med 16 månader på grund av den omfattande kritiken från företagsvärlden. Det är ganska ny information som kom här i maj, så det är inte konstigt att det inte finns med i betänkandet. Men jag tyckte ändå att det var min skyldighet att lyfta upp det här i och med att det berör det här lagförslaget i grunden. Så med det sagt så är jag klar. Tack herr talman.
Tack för det. Innan vi går in på replikerna vill talmannen påminna om att vi undviker att använda företagsnamn i presentationer här i lagtinget, oberoende om de finns på Åland eller utanför det. En replik begärd, ledamot Mattsson, varsågod.
Tack talman och tack utskottsordförande för presentationen av betänkandet. Jag tänker till viss del håller, eller till mångt och mycket kan jag hålla med om den konkurrenskraft du resonerar kring i slutet av betänkandet, men i utskottet så är som du också tog, som ordförande också tog upp, så är det ingenting som vi resonerar om, så det kanske hade varit mer passande att ta ditt enskilt anförande, det resonemanget kring konkurrenskraft och EU.
Ledamot Wikström, varsågod.
Jo tack, men då måste jag säga så att då har vi olika minne. Ledamoten, jag är fullt införstådd med att vi har resonerat om det här kring konkurrenskraft. Det står till och med lite grann, väldigt lite om det i betänkandet. Men jag måste ändå lägga ut det, för det är en ursäkta. Särskilt när det har försenats det här lagförslaget på grund av just de här aspekterna, så tycker jag att det är relevant att lyfta upp det.
Ledamot Mattsson, andra replik.
Tack talman. Då vill jag bara förtydliga att i alla fall för mitt vidkommande så just det exemplifieringen med företag och så vidare, så är det ingenting som jag hörde i utskottet. Och att jag tycker att det hade varit mer passande att utskottsordförande hade tagit upp det i ett eget anförande, eftersom det här är ett presentation av ett enhälligt betänkande från hela utskottet.
Ledamot Wikström, avslutande repliksvar.
Tack talman, det blir väldigt svårt det här nu då när jag är helt övertygad om att vi har resonerat om konkurrenskraft och också gjort ändringar i betänkandet på grund av konkurrenskraften. Så det blir lite konstigt att diskutera den här frågan med ledamoten när vi uppenbarligen har olika bilder av den här situationen. Tack.
Tack för det. Vi går vidare på listan till ledamoten Mattsson som håller anförande. Varsågod.
Talman, vad det gäller just den här lagstiftningen om AI så handlar den i praktiken främst om tillsynsansvar av AI mellan åländska myndigheter. Och tillika aktualiseras förslagets frågor om ansvarsfördelning mellan rike och landskapets myndigheter. Men som vi skriver inledningsvis från utskottet så konstaterar vi att AI redan idag påverkar stora delar av samhället och att utvecklingen sker mycket snabbt. Och många talar om fjärde generationens revolution. Och utskottet valde ändå att hålla betänkandet relativt kort, men konstaterade samtidigt att man hade kunnat fördjupa analyserna ganska långtgående inom detta omfattande område. Och som vi hörde här i tidigare replikskifte så finns det mycket att gräva ner sig i vad det gäller konkurrenskraft och mycket annat. Och jag kommer till det också i mitt anförande. Men det blev tydligt i utskottets behandling att detta är ett område med många nya och svåra begrepp. Och Lagstiftningen var inte särledes enkelt att ta till sig. Digitalisering och AI för med sig ett helt nytt språk som vi lagstiftningsledamöter behöver förstå bättre. Och jag tycker att minister Zetterman uttryckte det ganska träffande vid något tillfälle när jag talade med henne om saken. Att inom ekonomi så är vi vana att använda begrepp som debit och kredit och likviditet och balansräkning och rörelseresultat. Och på samma sätt så kommer AI och digitaliseringen med sina egna begrepp. Och då tänker jag på till exempel system och logik och så vidare. Om AI nu blir början på en ny era, vilket mycket tyder på, behöver vi också som ledamöter rusta oss kunskapsmässigt för att kunna fatta kloka beslut. Och det här lär inte vara sista gången lagstiftningen inom området som vi här i Ålands lagting kommer att behöva ta ställning till med tanke på det heltäckande rättsliga ramverk som EU nu går i bräschen för och hur snabbt detta område utvecklas. Ministern önskar också i remissen att utskottet skulle överväga att ha öppna höranden för hela lagtinget i samband med behandlingen av denna lagstiftning. Och även om det inte blev så i det här skedet diskuterade vi i utskottet att utbildning inom området är något vi bör återkomma till. Att hela lagtinget skulle ha nytta av fortbildning inom AI och digitalisering. Eftersom frågorna med all sannolikhet kommer att bli mer aktuella framöver. Slutligen, talman, utskottet konstaterat att utvecklingen av AI samtidigt ger många, många möjligheter att effektivisera. Men utvecklingen har ju också betydande risker för enskilda människors rättigheter och samhällets säkerhet, vilket något man bör vara varse om. Och AI kan användas för avancerade bedrägerier, manipulation, desinformation och cyberattacker och olika former av hybridhot. Och med anledningen av detta så ser jag positivt på att EU har valt att lagstifta på området. Att när AI får allt större betydelse i samhället är det viktigt att det finns tydliga ramar, ansvar och tillsyn. Och det här, talman, är min åsikt. Tillika befarar vi att denna snabba utveckling inom området ser vi nu att det eventuellt kommer att behövas ökade resurser framledes. Och det är någonting som vi får ta för varje lagförslag som kommer med den här EU-förordningen. Tack, talman.
En replik begärd, ledamot Wikström.
Jo, tack, talman. Det är ju aldrig roligt när man hamnar i en sån här situation som ledamoten och jag hamnar i här, just när man har olika åsikter om vad som har sagt. Så man vill ju gärna undvika att människor misstolkar saker och ting. Så därför så tänkte jag bara läsa upp ett litet stycke som handlar om det här ifrån betänkandet. Det står så här: ett alltför omfattande regelverk riskerar att försämra europeiska företags innovationskraft och konkurrenskraft jämfört med aktörer i exempelvis USA och delar av Asien, där regleringen i flera avseenden är mindre långtgående. Internationellt har det också framförts kritik mot att EUs AI-reglering riskerar leda till oförutsägbarhet för företag och utvecklare. Så ledamoten, vi har absolut diskuterat det här. Det står med i vårt betänkande och jag ville bara förtydliga det i och med att vi har haft en liknande debatt här nyligen som har kännetecknats av missförstånd, så vill jag förtydliga den här frågan. Tack.
Ledamot Mattsson, repliksvar.
Tack, talman. Och det är ingenting som jag har precis samma åsikt som det står i utskottets betänkande. Jag tyckte bara att det kunde lämpa sig, eftersom ändå utskottsordförande presenterar utskottets betänkande, att han hade kunnat tagit eget anförande och resonera djupare kring just konkurrenskraften och enskilda företag. Jag tycker det hade varit ett bättre sätt att presentera det på, men i stora hela så är ju resonemanget som förs i betänkande, där har vi precis samma syn.
Ledamot Wikström avstår sin andra replik och därmed är replikskiftena avslutade. Och nästa talare på listan är ledamoten Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, det jag hade tänkt säga egentligen redan sagt. Jag kan säga så här att den här lagstiftningen var krånglig. Det var svårt att förstå. Vi fick väldigt mycket hjälp av vår utskottssekreterare. Och hörandena gjorde att många pusselbitar föll på plats. Det är ändå lite speciellt att idag så behandlar vi ett betänkande kring lagstiftning om artificiell intelligens. Så tänker man tillbaka 10 år sedan, då skulle man trodde att det var lite science fiction att man skulle prata om det då. Men nu gör vi det och vi ser att tekniken utvecklas snabbt och den påverkar redan idag både företag, myndigheter och hälso- och sjukvården allt mer. Och vi behöver, och det blev väldigt tydligt i våra hörande, vi behöver ha tydliga regler som skapar trygghet och tydlighet och att det är någon som ser till och också håller koll på tillsynen. Vi har varit eniga i utskottet under behandlingen och ser det här som ett första viktigt steg. Och jag tror att vi alla här i salen är medvetna om att det lär inte vara sista gången vi diskuterar AI-lagstiftning framöver. Och det är nog bra. För jag tror att regelverk och tydlighet är viktigt. Och vi från Moderat Samling stöder betänkande och lagstiftningen.
Tack för det. Inga repliker begärda. Följande på listan är ledamoten Påvalls. Varsågod.
Tack, herr talman. Det här handlar om betydligt mer än teknik och tillsyn. EUs AI-förordning och tillsynen till det handlar om hur vi som samhälle ska förhålla oss till en av vår tids största tekniska förändringar. Artificiell intelligens så används den idag inom vården, utbildning, näringsliv, forskning och det offentliga förvaltningen. Och för Åland så innebär utvecklingen av AI både stora möjligheter och ett stort ansvar. Introduktionen av AI är en teknisk revolution i nivå med internet och den breda digitaliseringen av samhället som har skett de senaste 20 åren. Precis som tidigare teknikskiften så kommer det här att förändra arbetslivet, ekonomin och människors vardag i grunden. Och frågan är inte därför om AI ska användas utan hur den ska användas. Och på Åland så vill vi fortsätta vara konkurrenskraftiga. Och därför behöver vi kunna ta tillvara på teknikens möjligheter. Och AI kan bidra till bättre offentlig service, effektivare administration, stärkt företagsutveckling och bättre beslutsunderlag. För ett litet samhälle med begränsade resurser så kan det här vara avgörande framöver. Samtidigt så får inte utvecklingen ske på bekostnad av människors fri- och rättigheter. Därför är det viktigt med tydliga spelregler. Och EUs AI-förordning som bygger på en riskbaserad modell där de mest känsliga användningsområdena omfattas av de strängaste kraven. Syftet här är ju att skapa en trygg och människocentrerad användning av AI samtidigt som innovation och utveckling möjliggörs. Men det är inte helt problemfritt. Som tidigare nämnts här så finns det bekymmer just angående EUs konkurrenskraft framöver. Det är svåra bedömningar som kommer att göras många år framöver i det här ärendet. Men utskottet lyfter fram viktiga perspektiv. Dels inom AIs potential för hälso- och sjukvården. AI-baserade lösningar kan fungera som stöd för personalen genom att analysera stora informationsmängder, bidra till bättre beslutsunderlag och minska den administrativa belastningen. I en tid då vården står inför både kompetensbrist och ökande vårdbehov så är det viktigt att se tekniken som ett verktyg som stärker människors arbete snarare än ersätter den. Rätt använt så tror jag att AI kan frigöra mer tid för möten mellan vårdpersonal och patient. Samtidigt illustrerar vården varför de här tydliga regelverken behövs. För ju känsligare information som hanteras, desto större krav som måste ställas på säkerhet, transparens och ansvar. Talman, utskottet lyfter också fram behovet av tillräcklig kompetens inom myndigheterna. Regelverket är omfattande och utvecklingen går snabbt, vilket innebär att tillsynen måste kunna bygga både juridisk och teknisk kunskap som är uppdaterad. För ett litet samhälle som Åland är det också en ekonomisk fråga. Även om lagförslaget inte medför några större omedelbara kostnader så vet vi att tillsyn, kompetensuppbyggnad och uppföljning kommer att kräva resurser framöver. Jag delar utskottets bedömning att samarbete med riksmyndigheter och andra aktörer blir avgörande. Det vore varken kostnadseffektivt eller ändamålsenligt att bygga upp all specialistkompetens på egen hand. Samtidigt måste kostnaderna vägas mot de möjligheter som tekniken erbjuder genom effektivare processer, minskad administration och bättre användning av offentliga resurser. Det handlar alltså inte bara om kostnader för reglering utan också om investeringar som kan skapa betydande samhällsnytta framöver. Utskottet bör också den viktiga balansen mellan kontroll och innovation. Och om regelverk uppfattas som otydliga eller alltför betungande så riskerar utveckling och investeringar att hämmas. Samtidigt skapar tydliga regler förtroende, vilket i längden stärker både innovation och användning. Och det är någonting som är bristvara idag politiskt i Europa, så är det faktiskt förtroende, tyvärr. Och integritetsfrågorna, herr talman, så kommer att bli allt viktigare i takt med att AI-system får tillgång till större mängder data. Människor ska kunna känna förtroende för att tekniken används ansvarsfullt. Ingen ska riskera att diskrimineras av algoritmer eller utsättas för osaklig profilering. Människan måste alltid stå i centrum. Och det mänskliga ansvaret får aldrig ersättas av ett automatiserat system. Det är också klokt att utskottet lyfter behovet av kontinuerlig uppföljning. Utvecklingen inom AI går snabbare än många andra samhällsförändringar. Och lagstiftningen kommer därför att behöva följas upp och utvecklas inom en ganska snar framtid. Herr talman, Åland har goda förutsättningar att möta den här utvecklingen. Vi har korta beslutsvägar, vi har hög grad av tillit ändå och en tradition av pragmatiska lösningar. Vi ska därför inte möta AI med rädsla, men inte heller med naivitet. Vi ska möta utvecklingen med kunskap, tydliga regler och stark förankring i demokrati, rättssäkerhet, integritet och mänskliga rättigheter. Med det sagt så vill jag uttrycka mitt stöd för utskottets betänkande. Tack.
En replik begärd, ledamot Wikström, varsågod.
Jo, tack talman. Det här ärendet så det är intressant. Det rör ju mer än bara tillsynen som ledamoten är inne på. Och ledamoten talar ju lite om konkurrenskraft. Och visst finns det ju en uppenbar risk då att man gör investeringarna på platser där det inte finns så hårda regleringar. Men i motsats så är det också så att den nya, alltså de företag som leder teknikutvecklingen idag är i huvudsak amerikanska. Alltså då pratar vi om de här kända Nvidia, Meta, Google och så vidare, OpenAI. Och deras nyaste modeller, AI-modeller, de får vi inte tillgång till Europa förrän långt senare, om ens alls. Det i sig hämnar ju också vår förmåga, Europas förmåga att ta till sig ny teknik. Vi hamnar helt enkelt på efterkälken. Eller, det är ju en fråga där, vad ska man ta ställning till först då, människors rättigheter eller att vi är konkurrenskraftiga i världen?
Ledamot Påvalds repliksvar.
Tack herr talman. Tack för en bra replik. Det är en intressant avvägning som gäller all teknikutveckling. På lite sätt så måste man alltid väga hur fritt och öppet man ska ha någonting utan att det påverkar negativt allt för mycket befolkningen. Och det här gäller ju andra ämnen. Det kan ju använda användningen av alkohol också. Det handlar om mycket som är samma fråga. När vi pratar om USA så är USA just nu ett politiskt paradigm som styrs väldigt mycket utav krafter det är mycket techkrafter som styr det, och det är väldigt långt, en lång väg för USA politiskt tror jag att ta ett regelverk som skulle skydda kanske individen just nu på ett sånt sätt som EU gör det. Med det sagt så tror jag att USA inte kommer att ha den här typen av paradigm så mycket längre till. Det räcker att en viss president stiger ner, så tror jag att det kommer vara skillnad framöver.
Andra replik, ledamot Wikström.
Tack talman. Ja, om det blir så, det har jag personligen lite svårt att säga, med att de här techbolagen står för den absoluta lejonparten av all tillväxt som sker i världen och framförallt i USA just nu, och de kontrollerar nästan en majoritet, inte riktigt en majoritet av det totala kapitalet i staten, och det berör ju oss här också. Så någonstans, även om det här kanske lite vid sidan av frågan, men det är svårt att inte diskutera de här frågorna, för de berör så många människor. Så fortsätter vi med de här regleringarna i Europa på det här viset som vi gör här och nu. Så för varje gång vi gör det så försvinner det något företag. Och någon investering försvinner härifrån. Och vår tillväxt, vi ska just diskutera tillväxtpolitiskt meddelande. Vår tillväxt i Europa har haltat så många år nu. På grund av att vi agerar på samma sätt. Vi reglerar först. Vi ska gå i bräschen och reglera. Och resten av världen struntar i det. Det leder till att vi hamnar på efterkälken, att vi blir fattigare. Om du frågar mig.
Ledamot Påvalds andra replik. Svar.
Tack herr talman. Jo, tolka mig rätt. Alltså, jag är ingen fan av regleringar överhuvudtaget. Jag tycker att man behöver se till att man reglerar så lite som möjligt. Och man ska reglera där det absolut är nödvändigt. Och man har gjort den här bedömningen inom EU att det är nödvändigt att reglera det här. På grund av sociala orsaker, och så till att man prioriterar alltså integritet och invånarnas säkerhet när det handlar om AI-frågor. Men det här är ju väldigt, väldigt tidigt i den här frågan. Alltså vi kommer till debattera AIs utveckling de kommande 10 åren åtminstone. Och den debatten kan se helt annorlunda ut om bara 1 år. Så, men det är en jätteviktig fråga som ledamoten Wikström lyfter. Jag säger absolut inte att vi ska diskutera det. Tvärtom, vi ska diskutera den. Vi måste diskutera den. För vi kommer att möta den både på Åland men också i hela EU. Ständigt i den här frågan. Så det är spännande om inte annat kan man säga. Men det kommer att påverka oss oerhört.
Tack för det. Nästa anförande hålls av ledamoten Eckermann. Varsågod.
Ja, tack för det, talman. Vad ska man riktigt säga som inte redan har blivit sagt om det här betänkandet? Ja, men det är ju ingenting nytt. Vi känner ju alla till AI. Det är ju många här i salen som säkert använder det till allt möjligt också. Och vi använder det inom vården, i utbildningen, i offentlig förvaltning, näringsliv och inom finanssektorn. Så att de flesta är ju helt bekväma med det här och helt också har lätt att använda det. Men det är också så att utvecklingen går snabbt. Och den går kanske också snabbare än många andra tekniska förändringar som vi tidigare stått för under vår historia. Det betyder också såklart att det finns en massa möjligheter. Men man kan också, man kanske inte behöver blunda för alla svagheter som finns heller. Att det finns en massa osäkerhet. Och det är också genom historien där nya metoder inom effektivisering, maskiner och annat kommer in som förändrar hela samhället i grunden. Och vi är ju redan här. Det finns en osäkerhet ute i samhället för att arbetet ska förändras eller upphöra och att den mänskliga kontakten försvinner helt inom till exempel vård och omsorg. Och det är alltid med fog att fundera över de här sakerna. Men det finns också bra sidor med helt automatiskt och ofärgat beslutsfattande. Till exempel automatiseringar så betyder det ju också att du inte kan få någon slags fördelar beroende på vem du känner eller inte känner. Att är du en person som inte har ett kontaktnät på Åland så behandlas du faktiskt på samma sätt lika väl av en AI utgående från din referens. Att den har inga släktband och inga rykten och sånt som den kan på något sätt färga dens beslutsfattande. Nåja. Det är sådana utmaningar vi har när vi har ett litet samhälle, när folk ska söka jobb och så vidare. Men det är också så att när man har ett AI som i beslutsfattande och så vidare påverkar människor måste vi också kunna lita på att de här systemen är rättssäkra, transparenta och också ansvarstagande. Men kan man kräva att en helt digital grej ska ta någon slags mänskligt ansvar? Här ska man kunna resonera om hur länge som helst. Det är många enorma stora mängder data som samlas in. Men vart hamnar de här datan? I vems händer och i vilka syfte när man använder AI i jobbet eller inom beslutsfattande eller inom vården? Vem är det som äger de här plattformarna? I tidigare anförande så har man tangerat det här lite grann och det var ju kanske inte riktigt det här som betänkandet handlar om, men som sagt att det är ett jättestort och jätteomfattande ärende. Och man kan ju alltid såklart hålla sig inom ärendets ramar än det. Jag kan säga att det är viktigt att det finns tydliga regler för hur man använder AI. Och därför tycker vi att det är bra att EUs AI-förordning spelar en stor roll här. Det är faktiskt världens första heltäckande rättsliga ramverk för artificiell intelligens. Och den riskbaserande modellen är ju i grunden klok. Ju större risker man ser i användningsområdet innebär att det blir olika risker för individers rättigheter eller samhällets säkerhet, desto högre krav ska ställas på sånt här. Och regelmåstet måste ju verkligen vara till för att skydda människor. För talman, AI kan ju användas också i avancerade bedrägerier, manipulation, desinformation och cyberattacker och väldigt grov kränkning av individer. Och vi har ju också sett på senaste tid att man använder generativ AI för att göra det möjligt för att skapa falskt men mycket trovärdigt innehåll som kan påverka både samhällsdebatten och urholka förtroendet för demokratiska institutioner. Vi ser det redan idag i våra sociala medier när politiskt drivna organisationer och deras svansar ohämmat härjar på sociala medier med AI-genererade bilder, texter och budskap. För att kränka och misstänkliggöra sina motståndare. Vi är redan där. Så jag blir lite osäker på hur valrörelsen kommer att se ut. Så jag hoppas att alla pluggar på. Så att man ser vad som är ett riktigt innehåll och vad som är AI-genererat. Och man använder också det för att utpressa och smutskasta sina meningsmotståndare. Med till exempel sådana hemska saker som deepfake och så vidare. Det är verkligen viktigt att vi har tydliga ramar och en aktiv tillsyn. Och för Åland med sin självstyrelse så handlar det ju också om ansvar och behörighet. Och som vanligt när vi är inne och pratar i den digitala världen så hamnar vi alltid inne på självstyrelsepolitik. Det blir ett alldeles för långt anförande om man ska börja diskutera både självstyrelsepolitik och AI och hur vi ska göra som gränsdragning. Men liksom man konstaterar i betänkandet, vi behöver ansvarsdelning mellan landskapet och rikets myndigheter. Och det måste vara klart och tydligt vem som ansvarar för tillsynen och hur regelverket ska tillämpas i praktiken. I vårt lilla samhälle finns också en särskild sårbarhet att mycket kunskap och samarbete riskerar att bli beroende av enskilda personer som det är på lilla Åland där vi har en väldigt liten bas med människor med rätt kunskap och kompetens. Ja, det var väl det jag hade att säga. Det var ett enhälligt betänkande och vi stödde det. Tack.
Tack för det. Vi har en replik begärd. Den går till minister Zetterman. Varsågod.
Talman, först och främst tack till utskottet för ett bra betänkande. Och sen till andra delar. Gällande risken det här med AI i beslutsfattande så är det viktigt också att man betonar det att så får inte AI användas idag. AI får inte fatta egna beslut utan det är alltid en människa som har ansvaret. Och det är ju det som egentligen den här AI-förordningen också pekar på. Att fördela det ansvaret utöver både tjänstemän och förstås också beslutsfattare. I EUs lagstiftning gällande digitalisering så är det väldigt populärt att sätta ett omfattande ansvar på styrelsenivå. Det gör man i AI-förordningen, det gör man i dataskyddsförordningen, alltså GDPR-frågorna, och det gör man också i den så kallade NIS2-lagstiftningen. Och sen också kort när det gäller det här med att äga sin egen data. Det är en fråga där vissa länder traditionellt har gett bort mycket data. Det där tror jag i alla fall att de nordiska länderna börjar få ganska så väl kläm på med ganska...
Repliksvar, ledamot Eckermann.
Ja, tack. Vad bra att ministern kom hit. Jag tycker det skulle vara intressant att höra ministern hålla ett litet klart och förtydligande anförande också i den här debatten. Men annars är ingenting att säga emot det ministern just anförde i sin replik.
Minister Zetterman avstår vidare repliker. Tack. Då finns det inte flera talare på talarlistan så jag förklarar diskussionen som avslutad. Och detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillsyn över artificiell intelligens för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av första och fjärde paragraferna landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutat och ärendets första behandling är avslutad. Så, då går vi vidare till ärende nummer 2 som är ett tillväxtpolitiskt meddelande. Och det är meddelande nummer 4, 2025-2026. Och talmannens förslag är att ärendet inte remitteras för utskottsbehandling, diskussion. Först ges ordet till minister Josefsson som presenterar meddelandet. Varsågod.
Tack talman och låt mig med glädje presentera Ålands första tillväxtmeddelande. Och syfte med ett meddelande, det är inte bara för att få till en debatt om tillväxt, vilket vi behöver mer av, utan det är också ett viktigt internt arbetsdokument och en struktur och arbetssätt för landskapsregeringen där vi helt enkelt samlar och styr regeringens tillväxtpolitik. Tillväxtpolitik innefattar ju nämligen alla politikområden och det här är ett sätt att försöka strukturera upp det. Vad som behöver göras och vad som görs. Och som näringsminister så har man egentligen ganska få verktyg Men från och med nu så bakar vi in i systemet att näringsministerns roll och också näringsavdelningens roll är att koordinera tillväxtarbete. Där kan man kanske ta för givet att det har varit så, men det har ändå aldrig varit det uppstrukturerat åtminstone. Och en del av hela det arbetet är då att presentera ett tillväxtmeddelande och helst gärna med ett handlingsprogram som vi har tagit fram här i mandatperioden. Här i lagtinget varje mandatperiod, så att debatten och arbetet hålls liv. Men om vi backar ett steg och ställer oss frågan, varför behöver vi satsa på mer tillväxt? Vår befolkning, den växer och blir äldre, och det är mycket positivt. Befolkningen samtidigt så väntar sig att vi ska ha minst lika bra service, helst mycket bättre än länderna runt om oss. Och vårt jobb som politiker är förstås att leva upp till de här förväntningarna. Och förklara av det så behövs det både effektiviseringar inom offentlig sektor, men också fler och större företag. För det är ju ändå de i slutändan tillsammans med sina anställda som skapar alla de skatteintäkter som vi i sin tur använder för att upprätthålla all service. Och tittar vi på vår BNP-utveckling under de senaste 40 åren så kan vi dra två tydliga slutsatser. Fram till ungefär finanskrisen 2008 så hade Åland en extremt stark tillväxt. En period då vår BNP per capita låg högre än i flera nordiska länder. Men sen dess har vi egentligen gått sidvägen. Så vi har upplevt en kräftgång som nu har pågått i snart två decennier. Och vår ekonomi, den är liten, den är öppen och hyfsat volatil, och tappet under pandemin på hela 15% i BNP det året blev ett smärtsamt kvitto på hur sårbar en sån ekonomi är. Vi måste helt enkelt stärka och bredda vårt näringsliv. Och i dagens både osäkra och samtidigt väldigt snabbutvecklande värld så är också en långvarig stagnation en stor risk, och det är också anledningen till att vi börjat se botten på kassan och varför inbesparningar är i så pass stort fokus som det är. Men låt mig samtidigt vara tydlig, det är absolut inte nattsvart för den åländska ekonomin eller för vårt näringsliv. Samtidigt som vi har brottats med en viss stagnation har vi också haft egentligen en ganska fantastisk tillväxt för en sån här liten region som Åland är. Det som drev den starka utvecklingen fram till 2008 var i huvudsak sjöfarten. Den har minskat sedan dess över tid, men den är fortfarande vår överlägset största sektor. Den är inte 40% som tidigare, utan 20% ungefär av vårt BNP. Samtidigt så är det andra sektorer som till exempel bank, försäkring, juridik och IT vuxit fram och kompenserat det tappet. Och mitt i allt det här så har vi också haft en stabil industri- och livsmedelssektor som har tuffat på där och fortsätter tuffa framåt. Och vi har också haft en kontinuerlig stark befolkningsökning och också en hög sysselsättning. Så fundamentet är starkt och potentialen lika så. Sen, värt att nämna, sen 2021 har vi också ett nytt ekonomiskt system som innebär att betydligt mer skattepengar som genereras av Åland också stannar på Åland. Och det här har burit väldigt väl frukt tack vare just att våra företag går så pass starkt som de gör. Men det visar samtidigt på risken om det plötsligt skulle bromsa in eller gå sämre. Då kommer vi direkt att se våra intäkter minska till Åland. Så jag återupprepar. Vi måste stärka och bredda vårt näringsliv. Nu mer än någonsin så behöver vi lägga fokus på det. Då till meddelande i sig, och så har jag 1,5 minut kvar inser jag. Så jag kommer nog dra lite över tiden, talman, men jag ska försöka skynda mig. Inför det här arbetet så ville vi ha en oberoende underlagsrapport som skulle svara på frågan, hur skapar vi tillväxt på Åland? Och det var Bjarne Lindström som slutligen fick uppdraget att ta fram den. Slutsatserna i den rapporten, som också är ett underlag till hela meddelandet, så ger oss den röda tråden. Vår hemmamarknad, den är begränsad, men exportmarknaden, den är i princip obegränsad om man tar i åländska mått åtminstone. Redan idag så är också våra exportföretag idag har våra exportföretag redan en stark position och står för både majoriteten av BNP men också arbetsplatserna. De gynnar i sin tur och skapar också lokala företag som fungerar som viktiga underleverantörer. Export är viktiga för det lokala och också vice versa. Det är tydligt att det är genom export vi skapar tillväxt. Vi måste helt enkelt få in mer pengar utifrån till Åland. Och vi har genom det satt en övergripande målsättning för tillväxtpolitiken som jag hoppas att hela lagtinget kan anamma och driva vidare för att sen förhoppningsvis ta fram ytterligare ett nytt mål när vi har uppfyllt det här. Och den målsättningen är att Åland ska vara en av Nordens mest välmående ekonomier med högre BNP per capita än Finland och Sverige. Idag ligger vi högre än Finland, som tur är, men efter Sverige som dessutom ser ut att sticka iväg enligt de prognoser som finns. Så vi måste helt enkelt lägga i en extra växel. Och för att nå dit måste vi, om jag ska sammanfatta så enkelt som möjligt, se till att våra företag är konkurrenskraftiga globalt och att Åland är en av bästa platserna att bo på och som lockar invånare, besökare och men också kapital. Och för att strukturera upp det här så har vi tagit fram 4 strategiska pelare med tillhörande målsättningar. Vi har följt upp det med en handlingsplan som just nu innehåller 48 olika åtgärder för att hålla det här så konkret som möjligt. Och det är ett levande dokument och det är fritt fram att också komma med förslag på nya åtgärder. Vi lägger mer än gärna till fler oavsett vilka parti eller vilken person som kommer med det, så länge det förstås är bra och realistiskt. Och jag ska så kort som möjligt här försöka sammanfatta innehållet i både målsättningar och åtgärder på samma gång. Den första pelaren är exporten som motor. Åland, som jag sagt, behöver ett mer diversifierat näringsliv för att säkra en motståndskraftig ekonomi. Vi ska satsa på att utveckla och skapa förutsättningar för starka kluster och ett innovationsekosystem där akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkar bättre. Utveckling föder utveckling och sjöfartssektorn är ett strålande exempel på det och vilka alla spin-off-företag och också sektorer det har ledit till och ligger egentligen som grund till stor del av det åländska näringslivet vi idag har. Vi behöver bli bättre på att hämta hem EU-medel och profilera Åland som en unik samarbetspartner, vilket vi de facto är och som många också påpekar när de väl har ett projekt med oss. Det är något som vi har stärkt upp under mandatperioden och inför nästa EU-programperiod som börjar 2028 så står vi mer redo än någonsin. Vi kommer också att prioritera de medel och projekt vi redan har idag och rikta dem lite mer mot exportorienterade åtgärder. Vi lanserar konceptet Team Åland där politik och näringsliv bland annat gör gemensamma delegationsresor till intressanta marknader. Och vi har också fått möjligheten att haka på Finlands större exportresor. Vi ska också se till att alla besök vi har, alla de EU-projekt och samarbeten, att vi utnyttjar dem på ett strategiskt sätt och kopplar ihop aktörer från näringslivet med potentiella samarbetspartner eller aktörer för att stödja dem och komma in på nya marknader och helt enkelt skapa nya affärer. Något vi skulle behöva utöka är vårt externa påverkansarbete eftersom många avgörande beslut tas utanför Åland. Och den andra pelaren är kompetens och attraktionskraft. Det är vad näringslivet enligt då Lindströms rapport prioriterar allra högst. Och vår främsta konkurrensfördel på Åland är nog ändå vår livskvalitet. Jag träffade två fransmän i helgen som nyss hade flyttat hit och ställde frågan hur kom det sig att ni kom hit? Och de båda sa just livskvaliteten. De hade båda småbarn och kunde inte tänka sig någon bättre plats för dem att växa upp på. Och det här ska vi förstås fortsätta värna, och framförallt våra grundskolor som jag vågar påstå att redan är bäst i Norden. Här ska vi följa upp att både den unika tryggheten vi har i kombination med till exempel att vi fortsätter vara i toppen eller bäst bland annat i PISA-resultaten, att det fortsätter. Och den högre utbildningen, den måste matcha näringslivets behov, och därför pågår bland annat en reform av sjöfartsutbildningen, och vid högskolan förbereds också en ny internationell masterutbildning inom IT. Och samtidigt så fortsätter Gritlab att utvecklas och också uppskattas. Överlag när det kommer till digitalisering så är något vi satsar på stort. Det handlar dels om att stärka kompetensen inom AI och digitalisering från allt från tjänstemän till lärare till också näringslivet. Vi arbetar intensivt med att få allt grundläggande på plats, såsom lagstiftningssystem och resurser. Och vi har också aktivt valt att så mycket av utvecklingsarbetet ska ske genom det privata, vilket då medför betydande affärsmöjligheter i takt med att offentlig sektor digitaliseras. Jag hoppar över några saker för att spara oss lite tid. Som sagt, tillväxt är väldigt brett, men jag måste ändå nämna att turismen kort, för det den i sin tur så ska ses som en motor för hela Ålands attraktionskraft, och det är därför vi också har en skild strategi för turism och en handlingsplan. Så därför finns det inte jättemycket detaljer kring den branschen, även om den är väldigt viktig, och kring effekterna från den. Och jag måste ändå påpeka att vi måste alltid se till att det lönar sig att arbeta. Låga skatter och en stark köpkraft är centralt i den delen, och det i sig skapar också eller lockar till sig inflyttning. Och hittills så har vi genomfört en rad olika skattesänkningar, och förstås är kapitaliseringen av Kraftnät Åland värd att nämna i detta sammanhang. Och det här för oss då till den tredje pelaren, transport och infrastruktur. Och för att säga det uppenbara så måste jag ändå säga det. För ett ösamhälle är täta och pålitliga förbindelser A och O. Både med flyg och färja. Vi har väldigt många företagare som jobbar världen runt om i världen, och de behöver kunna ta sig smidigt dit och förstås hit också, och alla besökare. Och vi behöver jobba för att våra företag ska ha så konkurrenskraftiga kostnader som möjligt. Kapitalisering av Kraftnät Åland är värd att nämna två gånger. Och vi inom någon vecka, jag tror till och med kanske inom några dagar, så kommer vi presentera en ny rapport om ytterligare sätt att sänka elpriserna som Energikommissionen har tagit fram. Jag hoppar nog till pelare 4, konkurrenskraftigt företagsklimat. Och här har vi satt en konkret målsättning att jobba mot. Åland ska ha flest entreprenörer per invånare i Norden. Och vi behöver helt enkelt ha ett företagsklimat som skapar fler entreprenörer. Och det är ganska brett förstås, så låt mig nämna några saker. Det behöver finnas en tydlig väg in för företagare med god tillgång till stöd, rådgivning och kapital. Det ska vara enkelt att finansiera tillväxt och goda idéer. Och därför lanserar vi något som heter Business Åland. Helt enkelt målsättningen, en väg in för företagare med tydliga verktyg för varje företagsfas. Allt från idéfasen till kanske generationsskiftesfasen eller försäljningsfasen. Dock kommer vi lägga lite extra krut på tillväxtfasen och då exportorienterade insatser. Och en utmaning Åland har är tillgången på riskkapital. Små länder brukar säga att de har utmaning med det här. vi har definitivt en utmaning med det, och vi har sämre förutsättningar än kringliggande regioner, och där måste vi göra något åt. Vi har nämnt det tidigare i salen. Vi hoppas bland annat kunna införa ett investeringsavdrag. Då kanske jag benämnde det i form av ett riskkapitalavdrag, där man i beskattningen ska öka incitamentet för privatpersoner att investera i åländska startup. Vi tittar också på att etablera en tillväxtfond. Det betyder inte att nödvändigtvis behöver en fond, men själva tanken att ha tillgång till riskkapital. Nyckeln här jämfört med tidigare initiativ är att vi måste få med privata aktörer på det. Det måste vara privat medfinansiering eller också de som driver initiativet. Det ska också styras ur ett tydligt affärsperspektiv och inte politiskt. Och anledningen att det här kom med är faktiskt också att idén och initiativet kom från privata aktörer. Så vi för just nu diskussioner tillsammans med dem, själva strukturen och vad ska offentliga sektorns roll här vara. Så det hoppas jag att kunna återkomma till inom kort. Talman, hur länge får jag riktigt hålla på här?
Du är 10 minuter över tiden.
Ja, men det var inte så länge. Som sagt, man kan säga mycket kring det här, men jag, för att respektera tiden och lagtingets schema så hoppar jag lite. Jag skulle vilja nämna alla de här målsättningarna och åtgärderna som är på gång, men vi får ta det kanske i replikskifterna. Så jag avslutar här. Tack. Med att säga några korta ord om själva strukturen och organiseringen. Vi planerar också att tillsätta en tillväxtkommission utöver den analysgrupp eller aktionsgrupp som redan träffas årligen för att gå igenom konjunkturläget. Vi vill ha en kommission med representanter från näringslivet och akademin som kan ge råd och ta initiativ som är oberoende från politiken. Vi har också tagit fram en del nyckeltal och KPI:er som kommer att följas upp årligen, och som det ska bli intressant över tid att se vilka trender som finns och var man behöver lägga in lite extra kraft. Och nu ska jag börja runda av, talman. Jag ser väldigt mycket fram emot dagens debatt, och förhoppningsvis så får vi också värdefull input att jobba vidare med. Tillväxt är som sagt väldigt omfattande arbete som kräver långsiktighet över mandatperioder och innefattar både stora och små åtgärder över alla politikområdena. Och som näringsminister så tar jag det som min främsta uppgift förstås. Och jag kan informera lagtinget om att jag gör mitt bästa för att jobba för tillväxten även privat. Jag väntar nämligen mitt andra barn under den här mandatperioden. Så en heads up, vi blir åtminstone en till ålänning i år, och så kommer jag troligtvis vara borta någon vecka där i början av hösten. Så jag avslutar där, talman. Tack.
Tack för det. Vi har 9 repliker begärda, och den första går till ledamot Wikström. Varsågod.
Tack talman. Det var ett långt presentation och många målsättningar, men jag tänkte, nu har ju ni suttit vid makten i snart 3 år, ni har 1 år kvar och ett meddelande, så ska jag ju säga någonting om vad regeringen tänker göra. Så därför så undrar jag egentligen att av allt det här nu som du har presenterat, så om man tar de 3 viktigaste åtgärderna enligt dig, ministern, vilka är de 3 viktigaste åtgärderna, konkreta åtgärderna som ni tänker vidta det kommande året? Vilket är faktiskt den tiden som ni har kvar på er att göra det. Och sen så tänkte jag också säga det, medan du funderar på det, så ska jag säga så här att koordinera, ledamoten pratar om att koordinera allting under näringsavdelningen, och ett bra första steg kan ju vara där att flytta alla företagsstöd till näringsavdelningen. Idag är de fördelade på infrastrukturavdelningen och näringsavdelningen, så det skulle kunna vara en sån här lågt hängande frukt om man vill ha bättre synergier och koordinering som ministern var inne på. Tack.
Repliksvar, minister Josefsson.
Tack. Sistnämnda är bra. Vi har ju en del olika företagsstöd, olika perspektiv egentligen, men absolut, målet med företagsstöd ska ju ändå vara näringsfrämjande på något sätt. Och jag tycker det är svårt att nämna liksom tre åtgärder. Det är så mycket som samspelar, men för att nämna några, en utmaning som jag nämnde är just tillgången på kapital. Det har lyfts förvånansvärt mycket under min period som näringsminister. Att det är inte jätteofta, men då vi väl har företag som är i behov av framförallt lite större kapital, så saknar man tillgången till det, som man kanske gör genom i Finland eller Sverige eller förstås någon annanstans. Sen så utsläppsrätterna definitivt kommer vara en av de största frågorna, och jag kan fortsätta svara på frågan vid nästa replik.
Andra replik, ledamot Wikström.
Tack, fru talman. Det glädjer mig att ministern nämner utsläppsrätterna, för det är nämligen den mest konkreta åtgärden som jag ser som faktiskt har definitiv påverkan på vårt näringsliv i närtid. Ministern nämnde inte det under anförandet, men det är bra att man tar upp det nu. I det här meddelandet så står det att man ska jobba för fortsatta undantag till Finland, men där tycker jag nog att man ska kunna säga det, att man ska jobba, även om det är låg sannolikhet, så ska man kunna säga att man ska jobba för ett undantag som också gäller till Sverige. Vi ligger ju mellan som en öregion här, och man kan bra lobba för att undantag också till Sverige, även om målsättningen kan vara den, även om det är svårt att uppnå. Sen vill jag också säga det att det förvånar mig extremt mycket att ministern inte nämner någonting om den havsbaserade vindkraften. För det är det som ni och den här regeringen har spenderat absolut mest pengar på under den här mandatperioden. Och inte ett ord. Det säger någonting om hur mycket man tror på det här egentligen från regeringens sida. Och det är för min egen del så är det ett bevis på att det här som ni håller på med är lite av en chimär. Tack.
Avslutande repliksvar, minister Josefsson.
Tack, talman. Det var, jag ska säga, väldigt mycket jag inte nämnde som pågår. Och jag valde också aktivt att inte nämna saker som redan debatteras ganska mycket. Till exempel skattegränsen, som vi också lägger otroligt mycket tid och energi på, så nämnde jag inte heller, även fast det är en av kanske de viktigaste frågorna. Och för att tillägga första frågan i kombination med svaret här, något vi har lagt mest pengar på, det är tydligtvis kapitaliseringen Kraftnät Åland. Att jobba för mer konkurrenskraftiga priser, men också förstå att våra företag, till och med de som är lokala, har stor verksamhet utanför Åland. De måste vara konkurrenskraftiga utanför Åland, och då måste vi dels ha konkurrenskraftiga priser, men också se till att vår lagstiftning är konkurrenskraftig. Så den insikten och att vi jobbar för det är nog en av de mest viktiga åtgärderna framöver.
Och följande replik går till ledamot Anders Holmberg. Varsågod.
Fru talman, ministern talar om pelare 3, transporter och infrastruktur. I tillväxtmeddelandet konstaterar landskapsregeringen att transporterna till och från Åland är avgörande för Ålands tillväxt och konkurrenskraft. Men jag saknar konkreta resonemang om våra viktigaste förbindelser västerut. Godsflöden och hur ölägets nackdelar faktiskt ska minska för att få tillväxt. Varför känns det som att det är lite fokus, eller kanske för lite fokus på transporterna i det här tillväxtmeddelandet? Menar, vi bor på en ö, och även i det här första underlaget mot en exportorienterad tillväxtstrategi så nämns knappt rederierna och transporterna. Och det är samma sak i tillväxtmeddelande. Jo, det finns lite skrivningar, men det är väldigt lite. Och jag menar, sjöfarten är ju en otroligt stor aktör och har en stor BNP-del. Varför är det så lite fokus på transporterna?
Repliksvar, minister Josefsson.
Tack, talman. Jo, underlagsrapporten tar inte jättemycket upp transportbehovet. Däremot understryker den transportbehovet med flyg, framförallt Helsingforsflyget, att det behöver utökas. Men förstås, jag tror inte att någon kan säga emot att vi skulle vilja ha ännu fler sjötransporter, och framförallt västerut, som vi bara för några år sedan hade. Och anledningen att det är lite frånvarande är just, det är ganska svårt att ha konkreta åtgärder direkt mot det. Det är egentligen ett paket. Kundunderlagen måste finnas för den linjen. Det är där och då hela paketet med tillväxten, att bli fler ålänningar, fler besökare, fler transporter som behövs. Så det är det. Och utsläppsrätter, så trycker jag in där, så kan jag fortsätta med det nästa.
Ledamot Anders Holmberg, andra replik.
Fru talman, man hör mellan raderna att ledamot, eller ministern tänker på en viss linje. Det har inte jag gjort i det här sammanhanget. Men ministern nämner i sitt anförande att sjöfarten redan idag står för en stor del av BNP. Och mot bakgrund av det så borde ju rederierna ses som en tillväxtmotor för Åland. Tillväxtmeddelandet pekar ut exporten som en motor för framtida tillväxt. Samtidigt nämns inte åländska rederierna i det här. Trots deras avgörande betydelse för export, sysselsättning, turism, tillgänglighet. Hur ser landskapsregeringen riktigt på de åländska rederiernas roll i den framtida tillväxtstrategin? Och vilka åtgärder ser man för att stärka deras konkurrenskraft och framförallt för det landbaserade näringslivet?
Avslutande repliksvar, minister Josefsson.
Tack, talman. Det är många direkta sektorer som inte nämns. Och export, där ingår ju både turism och också sjöfarten. Export i åländska mått är pengar utifrån Åland. Vare sig det är affären görs ut, liksom fysiskt utanför Åland eller att då en kund kommer utifrån Åland och spenderar pengar på Åland här. Det är så man definierar export i åländska mått. Säkert i övriga världen också. I mitt anförande så belyste jag sjöfartens betydelse. Det är en femtedel av vårt BNP. Det är det som ligger grunden till väldigt stor del av hela det åländska näringslivet. Där vi konkret kan jobba och försöka är att se till att få in intäkterna från utsläppsrätterna, det som rederierna betalar miljoner av årligen, så att vi kan hjälpa dem att ställa om och också växa. Så där gör vi ett otroligt...
Följande replik går till ledamot Fällman. Varsågod.
Tack, talman. Det glädjer mig mycket att ministern bidrar aktivt till befolkningstillväxten. Men det är ju så att i min familj så sker den här tillväxten främst i Sverige. Och jag skulle gärna vilja att den skulle komma hem. Det vill säga att vi skulle jobba lite mera med inflyttning och åtgärder för att få framförallt ålänningar som har flyttat bort härifrån att vilja återvända. Och då handlar det ju väldigt mycket om sånt som finns i meddelande, bostäder, arbetstillfällen och så vidare. Men också om en kultur och en central ort och aktiviteter och möjligheter för att leva ett rikt liv på Åland som man kanske har lockats att flytta härifrån för att man söker större sammanhang. Så jag undrar om ministern vill ha någonting att säga om den här lite flummiga frågan.
Repliksvar, minister Josefsson.
Tack. Den flummiga frågan är bra. Den är förstås svår att ge ett jättekortfattat svar på. Men överlag, vi har ju rätt bra återinflyttning. Och det är en kombination, ska jag säga, av den tryggheten vi upplever. Jag själv är återflyttare från att ha aldrig vilja bo på Åland igen och så trött på litenheten till att inte kunna tänka mig bo någon annanstans än här och se mina barn växa upp. Så den delen, och också kombination med det unika. Vi är som en stad, en liten stad. Vi har ganska mycket möjligheter med tanke på hur små vi egentligen är. Men förstås, man ska gärna utveckla den här liksom möjlighetsbiten, både karriärsmässigt men också att det kanske händer lite mer, framförallt under lågsäsong. Och där är en blandning av turismen men också kanske få till ett studentliv, två grejer om jag nämner det mer generellt.
Ledamot Fällman, andra replik.
Tack. Då går jag vidare till min andra nya käpphäst, och det är den centralortspolitik som jag tycker att kanske är en svaghet just nu på Åland. Att vi jobbar jättemycket med bredd, och vi jobbar med kommunfrågan och vi jobbar med skärgårdstrafiken. Men den här frågan om hur kan man få centralorten Mariehamn, Jomala att bli mer attraktiv också för företag och förstås för inflytning. Och då handlar det om sådana som planering och fysisk strukturutveckling och att sådana saker fungerar. Hur ser ministern på avsaknaden av en aktiv centralortspolitik?
Avslutande repliksvar, minister Josefsson.
Som minister säger att vi skulle faktiskt behöva lägga lite mer fokus på det. Dels just planeringsfrågor och också se till att planera effektiva, alltså logistik- och trafikflöden som i sin tur också kan skapa mer plats för bostäder. Vi ser ju också att Åland växer allra mest kring centralorten. Så är det bara, det är faktan. Så jag tror, utan att veta exakt hur man ska göra det, så skulle man behöva lägga lite större fokus på det. Och för att kompensera den åsikten med min centerhet här, så kan jag det ska vara intressant att se på återflytten, om det är från små kommuner, landsbygd, skärgård, att den är starkare än de som kommer från centralorten. Det är bara en egen hypotes jag har som ska vara intressant att titta på.
Och nästa replik går till ledamot Kahnborg. Varsågod.
Fru talman, jag är likt ministern glad att vi har den här debatten idag. Det är positivt att det här meddelandet kommer. Vi har ju väntat på det. Det utlovades ju för ett år sedan, men nu är vi äntligen här, får vi konstatera. För vi kan ju diskutera hur mycket budgetramar, hur mycket fördelningspolitik och hur mycket reformer som helst. Men det är ju just företagarna som avgör vilka resurser vi har att fördela från den här salen. Men jag tänkte lite gå in på detaljerna, och då tänkte jag framförallt börja med Visit Åland, som man ju har ett resultatavtal med, och det ska ju förnyas sen då för perioden 2028 till 2030. Men när jag läser det här som man kallar ett resultatavtal, så undrar jag konkret, vad är konsekvensen för avtalsparterna om resultaten inte uppnås? Jag hittar ingen sån definition.
Repliksvar, minister Josefsson.
Tack talman. Det är en bra fråga. Resultatavtal är hyfsat ovanligt i landskapsregeringen. Vi försöker också att arbeta mer utifrån det och ha dem lite mer precisa. De har varit ganska flummiga, de har varit svåra att följa upp. När jag tillträdde och man skulle följa upp, det var svårt att utvärdera om till exempel Visit Åland de facto hade gjort ett bra jobb eller inte. Så som vi har nu, vi har försökt precisera med olika nyckeltal och också ha en årlig avstämning, lite som en bolagsstämma, att följa upp. Går vi åt rätt håll? Vad jobbar man mot? Vad är utmaningarna? Sen finns det en rad olika externa utmaningar som kan ställa till då resultatet siffermässigt. Med att försöka samla det för att sen inför nästa omgång, förnyelse, göra en utvärdering helt enkelt. Och då, det är ju slutligen landskapsregeringen som är ett förslag på hur det nya avtalet ser ut och vilken summa helt enkelt.
Andra replik, ledamot Kahnborg.
Fru talman, jag hoppas att näringsministern och landskapsregeringen kan ta med sig att det kan finnas skäl att överväga någon form av mekanism som berättar vad som händer om man inte uppnår de här resultaten. För morot och piska är ofta någonting som fungerar väldigt bra. Men sen tänkte jag ställa en fråga som kanske inte direkt hör till tillväxtmeddelanden, men som är näringspolitiskt väldigt intressant. Och i grundbudgeten för 2026 så fanns ju en skrivelse att landskapsregeringen avser att utreda skatteundantagets betydelse med leverans av då en rapport under 2027. Är den beställningen inskickad eller påbörjad?
Avslutande repliksvar, minister Josefsson.
Tack talman. Och jo, bara en sak gällande resultat av förstås. Om aktören som får medel inte uppfyller de förväntade målsättningar, så tror jag man nog kan förvänta sig att få en minskning. Eller åtminstone kunna ge en god förklaring varför målsättningen inte kunna uppnås. Sen förstås är det upp till den nya landskapsregeringen att anta olika resultatavtal. Men den utredningen är på gång. Det är Åsub som gör den. Den kommer under nästa år har jag förstått. Och det är för att man behöver invänta data eftersom det skedde en ändring, den gentemot Sverige, som försvårade från tidigare. Så man vill ha så bra data som möjligt för att dra de bästa slutsatserna. Så under 27 inför valet så kommer en utredning från Åsub kring det.
Och följande replikskifte går till ledamot Törnros. Varsågod.
Talman, jag har personligen alltid tyckt att näringslivet och politiken kring näringslivet har varit ganska svår. För liksom, vad ska man egentligen tycka som politiker? Hur mycket ska man försöka påverka det privata näringslivet? Det är ju ändå liksom en skild aktör i min värld. Men jag vill ändå ställa några frågor. Ministern säger att täta och pålitliga förbindelser är A och O. Ministern säger också att turismen är motorn för hela Åland. Och då blir min fråga, det är egentligen två frågor. Kan vi förvänta oss några konkreta privatiseringar under det här kommande året? Till exempel vägunderhållet, Ålandstrafiken eller andra. Är det någonting sånt som vi kan se? Och det andra är, gäller det här med täta och pålitliga förbindelser och turismen också för skärgården?
Repliksvar, minister Josefsson.
Tack talman. Jag ska försöka svara på alla frågor. Vi har en del privatiseringar också som har gjorts. Kanske inte så här gigantiska, men mindre funktioner. Och vi hoppas också nu när vi har lanserat utmanarrätter att det kommer in olika initiativ där privata aktörer då helt enkelt säger där skulle vi kunna göra bättre än er. Och då kan vi då upphandla det. Exakt vilka privatiseringar som är på gång kan jag förstås inte säga eftersom det också berör personal. Men vi vill privatisera där det är klokt. Och det är också mycket en timingfråga. Det ska passa med alla andra reformer som pågår. Och täta och pålitliga transporter, ja det gäller förstås skärgårdstrafiken också. Och där är det som till exempel för flygtrafiken att man får göra det bästa man kan utifrån de resurser man har.
Andra replik, ledamot Törnros.
Talman, det tror jag säkert att landskapsregeringen försöker göra om när vi tar skärgårdstrafiken. Men tyvärr är det så att det verkar inte räcka till i dagsläge. Inte om man lägger öra mot marken och lyssnar. Både näring, turismföretagare och övriga näringsrepresentanter i skärgården är ju djupt oroade över hur svag och dålig gehör är från landskapsregeringen när det gäller problemen inom skärgårdstrafiken. Men när det sen gäller privatiseringen så konkurrensutsättning i all ära och man får lämna in olika förslag nu då. Men när man läser lite närmare på de här påbuden som landskapsregeringen har så det är ju inte bara livrem och hängsel. Det är ju liksom ytterligare någonting. Att har inte landskapsregeringen en egen vision om att det här skulle vi vilja konkurrensutsätta. Det här tror vi att skulle vara bra. Att man själv skulle ta lid istället för att sitta där.
Avslutande repliksvar, minister Josefsson.
Det har vi absolut. Och som jag sa, vi har, kanske man inte tänker på det, men privatiserat vissa delar. Till exempel projektledning i vissa mindre projekt. Det är en sorts privatisering som idag företagare sköter istället för att man anställer en in-house. Och som jag nämnde, tror jag, eller om jag planerar att nämna det, också i all digitaliseringsarbete vi gör, där har vi aktivt valt att då privatisera i princip nästan all utvecklingsarbete. Vi ska inte ha utvecklare i landskapsregeringen utan vara goda beställare och arkitekturer och sen får näringslivet utföra det. Så bara för att ge några exempel.
Vi går till nästa replikskifte och ledamot Holmberg Jansson, varsågod.
Talman, det är trevligt att diskutera tillväxt. När jag läste i tillväxtmeddelande så kände jag igen lite så här, från mina motioner, budgetmotioner från budgeten, ett enklare Åland för företagare, Åland som nordisk testzon för innovation och livskraftig samhällsutveckling och just det här att våga titta på EU-medel, kunna använda sig av det. Så jag tycker att det är bra att landskapsregeringen tittar på de möjligheterna nu, för vi behöver bredda och vi behöver titta hur vi kan göra saker kanske lite annorlunda, våga lite mer, och jag kommer komma in på det i mitt anförande sen. Men så det var egentligen beröm.
Repliksvar, minister Josefsson.
Tack för det. Och det visar också mycket på, även om kanske vissa motioner inte antas när de väl presenteras i lagtinget, så betyder det inte att det är en dålig motion, utan rent timingmässigt så kanske det inte passar in, men att arbete tas emot och arbetas vidare med där det passar och när det passar. Och gällande just tillgången på EU-medel och projekt, där har Holland varit ganska dåliga på att ta vara på allt som har funnits. Man har dels saknats kompetensen för att söka men också veta vad som finns, men också sen att implementera det också i vardagen så att säga. Och vi försöker bygga upp en mycket bättre organisation för det just nu. Så, som jag sa, vi står åtminstone mer redo än tidigare inför nästa programperiod.
Ledamot Holmberg Jansson, andra replik.
Talman, ja, jag ser rent praktiskt skillnaden med att man har kompetensen och inte har kompetensen. Jag är styrelseordförande för OASEN där vi har kompetensen nu, där man nu kan helt plötsligt hitta EU-medel och kunna gå in i projekt. Och det är på grund av att det finns en kompetens som vet hur man gör. Så det är bra om landskapsregeringen tittar på det. Men ministern var inne i tidigare replikskifte just där kring utmanarrätter. Och jag var med och lyssnade på ett föredrag som hölls kring det. Men jag har inte förstått. Om man lämnar in att man vill utmana till landskapsregeringen, så måste landskapsregeringen bestämma att det är okej att man vill göra det. Så bjuds det ut och så upphandlas det. Och då bjuds det ut till alla, även andra som både Marcus och Ville förbjuder, fast det är jag som har kommit med idén. Och då blir jag så här, om jag har lämnat in ett förslag, blir det förslaget då offentligt i och med att jag har lämnat in det? Så då vet de vad jag bjuder på det. Och då har Marcus och Ville en fördel. Eller hur är läget?
Avslutande repliksvar, minister Josefsson.
Tack. Det är en bra fråga. Utmanarrätter är ju något nytt nu som inte egentligen har prövats på riktigt ännu. Så det blir intressant när det första officiella kommer och hur det funkar. Jag vågar inte svara exakt på det, men så som det går till är ett företag då utmanar, men sen måste det upphandlas. Så är det. Det är inte så att du kan komma och säga och så får man uppdraget själv. Men eftersom man har gjort en granskning på den nivån att landskapsregeringen bestämmer okej, okay, de är något på spåret, det är klokt att bjuda ut det, och från landskapsregeringens håll vill man ju också att det är viss konkurrens, men den som lämnar in utmaningen borde ändå kanske ha störst chans, men det vet man aldrig, det är så marknaden funkar. Vad som lämnas ut offentligt, det vågar jag inte säga, men förstås ska man ju undanröja affärshemligheter, så är inte tanken.
Och nästa replik går till ledamot John Holmberg. Varsågod.
Tack talman och tack näringsministern. En av fördelarna med meddelanden är ju att det blir en intressant diskussionsstund i lagtinget, speciellt för att inom ett specifikt område. Jag funderar, det kan ju också riskera att det blir någon form av meddelande uttröttning. Alltså att man tycker att meddelandena de brinner en liten stund, men sen så glöms de bort och så tas de om hand om 2 eller 4 år igen när man förnyar dem. Vad ser näringsministern som viktigt nu att inte här blir bara en del av en bokhylla i fortsättningen? För det som man kanske ska vara allra viktigast är att de här nyckeltalsexemplen som finns i meddelande borde konkretiseras och sättas en siffra på. Alltså att man har någonting mätbart att följa upp, och det är ganska omgående. Håller näringsministern med?
Repliksvar, minister Josefsson.
Näringsministern håller med, och jag var ju lite rädd att det skulle bli inflation i meddelanden den här våren. Först klimatmeddelanden, sen utvecklingshållbarhetsmeddelanden, nu tillväxtmeddelanden. Därför valde vi aktivt att ha ett litet annat stuk på tillväxtmeddelanden, att det blir mer som ett arbetssätt, arbetsstruktur, också just att lägga ganska mycket fokus på själva handlingsplanen, konkreta vad som är i röret, just för att också jag som näringsminister och näringsavdelningen ska ha en ganska bra överblick. Vad är det som sker gentemot de mål som vi har satt upp som behöver göras? Så det är mycket ett aktivt arbete. Och därför tror jag att meddelandet kommer leva vidare och inte bli bara en bokvärmare, utan det kommer att vara ett aktivt arbetsdokument som jag åtminstone kommer titta i väldigt ofta.
Ledamot John Holmberg, andra replik.
Tack talman. Jag försökte väva in då när det här meddelandet togs fram, till exempel fiskodlingen som är till 99,9% exportinriktad och har en enorm tillväxtpotential. Också kanske en förnyelse av evenemangsbidrag som en del av en ny evenemangsmotor för besöksnäring och attraktionskraft. Men mitt råd på vägen är nog att man konkretiserar de här nyckeltalen och gör det ganska snabbt. För jag tror att ska man verkligen kunna sätta ansvar och fokus på någonting så behöver det finnas någonting man mäter av. Annars blir det ganska godtyckligt. Lite som ledamot Kahnborg var inne på när det gäller Visit Ålands resultatavtal. Alltså det måste vara svart eller vitt. Har man nått dit eller har man inte nått dit? Och har man inte nått dit måste man ha en åtgärd för att nå dit så fort som möjligt. Annars blir det, ursäkta uttrycket, lite flummigt.
Avslutande repliksvar, minister Josefsson.
Ja, men det är helt korrekt och det är därför vi har valt just att ta fram nyckeltal och följa upp det. Det är något man är ganska dålig på överlag i offentlig sektor tycker jag, medan det är vardag för i det privata näringslivet. Så därför har vi aktivt valt det. Jag hade hoppats på att kunna presentera också nyckeltalen av det som en skild bilaga. Det hanns inte med, dels också för att vissa inte kan tas fram ännu. Till exempel vissa handläggningstider. Där har vi under senaste åren gjort olika processkartläggningar i landskapsregeringen för att implementera ett nytt ärendehanteringssystem som öppnar upp för att följa med och se. Vi får mer data helt enkelt. Och det är något överlag vi behöver bli bättre på. Hela samhället behöver bli mer datadrivet. Och det håller vi på att skapa förutsättningar för just nu.
Följande replik går till vice talman Måtar. Varsågod.
Tack talman. Jo, ministern nämnde här i förbifarten att det har gjort skattesänkningar. Eller hörde jag fel vad det planerat skattesänkningar. Men jag skulle gärna höra mer kring det. Att vad är det nu för skatter man har funderat på? Tack talman.
Repliksvar minister Josefsson.
Jag nämnde det främst som en målsättning. Men också förstås tänkte jag på höjning av grundavdraget. Som gjordes för några år sedan, eller förra året till och med. Tiden går snabbt. Men sen vävde jag också in till exempel kapitalisering av Kraftnät Åland som också stärker befolkningens plånbok. Men jag nämnde det i förbifarten att det är en målsättning vi alltid borde sträva efter att se till att ha så låga skatter som möjligt. Det stärker Ålands attraktionskraft och sen förstås också befolkningens plånbok som i sin tur stärker näringslivet.
Vice talman Måtar, andra replik.
Tack talman. Ja, för annars så ska jag säga som så att det här tillväxtmeddelandet kanske är ganska tyst när det gäller konkreta tankar och planer kring den åländska beskattningen. Att det kommer jag att säga lite mer om sen när jag håller mitt anförande. Men så ser jag det. Tack talman.
Avslutande repliksvar, minister Josefsson.
Ja, det ser jag fram emot att höra och ta del av. Och jag skulle säga, som sagt, vi har gjort en hel del åtgärder som har stärkt hushållens ekonomi. Och jag skulle vilja göra mer, men det är förstås pengarna ska tas någonstans ifrån. Det betyder att det är minskade skatteintäkter och det är ju också en del i hela arbete med att få ekonomin i balans så att vi också framförallt undviker skattehöjningar men i förlängningen också kan göra ytterligare skattesänkningar. Ju bättre ekonomin är ju bättre är hushållens ekonomi i slutändan också. Så ja, där är vi eniga tror jag.
Och vi har kommit till sista replikskifte som går till ledamot Asoma. Varsågod.
Tack fru talman. Näringsministern presenterar ett gediget och bra omfattande meddelande och som kan ligga till grund för vidare arbete. Och i hans anförande i början nämnde ministern att plan var att omstrukturera näringsavdelningen. Vi vet ju från förr att det har kanske haft lite dåligt rykte att det har varit mer en sån här bidragshanteringsmaskin än kanske att man har suttit där och varit innovativ och kreativ kanske som nu behövs för att man ska skapa tillväxt. Hur har ministern tänkt att avdelningen ska omstruktureras för att leva upp till det här dokumentet? För det är ändå näringsavdelningen som äger det så att säga. Att det finns lite verkstad här så att säga.
Repliksvar minister Josefsson.
Tack talman. Jag kan inte säga exakt i detaljer. Dels för att det finns inte något konkret på den nivån. Nu börjar vi med att faktiskt bara sätta ansvaret hos näringsavdelningen. Det är som ledamoten säger, dagens näringsavdelning är mycket, man hanterar stöd, det är vad man gör. Och man har aktivt valt, jag vet inte när, att mycket av utvecklingsarbetet ska ske utanför förvaltningen. Vi håller på med lagstiftningen som handhar förvaltningen och förvaltningsreform, så vi får återkomma till det. Men det finns behov av att utöka lite mer utvecklingsarbete också inom förvaltningen, anser jag.
Ledamot Asoma, andra replik.
Tack, fru talman. Sen vad gäller det att få tillväxt är ju att ha också ett sån företagsklimat och sån möjlighet att i tillväxt, och här radas ju upp då under pelare 4 konkurrenskraftiga företagsklimat och en massa grejer om skattegränsarbete och också förenklingar i lagstiftningen. Men jag, vad gäller själva näringsrätten så hittar jag det nämnt en enda gång på sidan 16 i samband med en fransk punkt där det står handläggningstider, och då är bland annat näringsrätten det enda gången det nämns i själva dokumentet. Att hur ser ministern på vad gäller näringsrätt? Är det en faktor som gör att det är lättare att driva näring här, eller är det mer att det kanske till och med en tillväxthämmande sak som vi har här? Hur har det diskuterats kring näringsrätten i samband med det här dokumentet?
Avslutande replik, svar minister Josefsson.
Tack, talman. Vi har inte diskuterat den supermycket. Dels för att lagstiftningen, man tog i tur med lagstiftningen förra mandatperioden och försökte komma i mål med den i den här mandatperioden. Den följer. Det ska ju inneburit vissa nödvändiga förenklingar i näringsrätten, eller förtydlingar gällande näringsrätten. Den kan upplevas som byråkratiskt krånglig, till vissa delar kan det vara, men det är också mycket, man förvärrar det mer än vad det är, det är min uppfattning. Men i vissa hänseenden så kan den ställa till, men oftast går det att lösa. Man har löst det kritiska, och det var att man tog bort kravet och att 2/3 av en styrelse skulle vara ålänningar. Nu är det bara endast en. Så till den delen så har man gjort det mest akut.
Fortsätter vi med nästa gruppanförande som ska hållas av Liberalernas lagtingsledamot Anders Ekström. Varsågod.
Tack, talman. Ja, det finns mycket att säga här. Man får ju begränsa sig lite och kanske inte dra över lika mycket som ministern gjorde. Talman, ekonomisk tillväxt är grunden för vår välfärd. Det är tillväxten som avgör vilken välfärd vi har råd med. Och när Åland nu har nästan 20 år av knagglig tillväxt, så ser vi effekterna i de offentliga finanserna. De strukturella underskott som vi har i offentliga ekonomin är en konsekvens av utebliven tillväxt. Vi har nu med extra avräkningar och strama budgetar lyckats undanhålla oss från en lånebörda. Men konsekvenserna av en negligerad tillväxtpolitik blir tydlig. Utan tillväxt så väntar besparingar inom offentlig sektor. Utan tillväxt så tvingas vi till lägre servicenivåer. Därför så är det illavarslande att Åland har halkat efter i tillväxten. Förut så var vi bäst i Norden, men nu är vi ungefär som de bästa regionerna i Finland. Det låter inte så pjåkigt, men eftersom att Finland har bland de sämsta tillväxterna i Europa, så är det här nästan en veritabel katastrof. Från 2019 till 2025 så växtes EUs ekonomi i genomsnitt med 6,5%. Där sticker Irland ut med en 49% kumulativ tillväxt. Finlands siffra här är 0,2%. 0,2% på 5 år. Det är ju orsaken till Finlands enorma budgetunderskott och de stora besparingar som finska regeringen just nu håller på med. Och det här visar med önskvärd tydlighet att tillväxten är central för vår välfärd. Vad är tillväxt då? Det är egentligen två saker. Det är fler arbetade timmar, eller så är det ökad produktivitet. Fler arbetstimmar så kan ju komma genom att vi arbetar längre dagar, eller genom att vi blir fler personer som arbetar. En ökad befolkning där man arbetar fler timmar så ger således tillväxt. Alternativt så får vi arbeta mer effektivt. Om samma antal arbetade timmar ger en högre produktion, så får vi också tillväxt. Det kallas då för produktivitet. Och det säger egentligen att vi har gjort mer igår med samma resurser. I korthet så är det således genom de här två faktorerna, arbetade timmar och produktivitet, som vi kan påverka tillväxten. Talman, det här tillväxtmeddelandet så fokuserar på exportföretag, och det kanske man kan undra lite över. Det handlar ju ändå om ungefär 300 av de drygt 3000 företag som finns på Åland. Faktum är att de här företagen så har oftast högst produktivitet på Åland. Och det är sådana som kan konkurrera på en internationell marknad. De har bäst potential att växa. Och de här företagen är de som drar in nya pengar till Åland. Att gynna dem så är således en bra chans att öka Ålands tillväxt. De här exportföretagen kommer sedan att driva våra lokala företag på hemmamarknaden genom att de eller deras personal behöver varor och tjänster lokalt. Så en inte helt obetydlig del av deras internationella förtjänster så kommer att styras till vår hemmamarknad. Det blir bra för Åland. Talman, tittar man på det tillväxtmeddelandet så stipulerar man ett övergripande mål om att Åland ska vara en av Nordens mest välmående ekonomier med högre BNP per capita än Finland och Sverige. Det här är ett synnerligen ambitiöst mål som kommer att vara utmanande att uppnå. Men det är möjligt, och därför är det bra att ha som en målsättning. De strategiska målen är också ambitiösa. Vi har målsättningar som kanske mer ser ut att höra hemma i en turiststrategi. Men samtidigt så är Åland beroende av inflyttning. Om människor ska flytta hit med sin familj så krävs det att Åland är attraktivt på flera plan. Det krävs intressanta arbetsplatser, det krävs många möjligheter att utöva fritidsaktiviteter och goda kommunikationer till våra närområden. Mer utmanande för oss är att ge våra företag konkurrenskraftiga villkor. Vi har ett relativt litet samhälle, vilket sällan ger stordriftsfördelar. Med producentansvar i färskt minne så visar det sig att Åland har ganska stora utmaningar med delar av det här målet. Även om den här regeringen har sänkt elräkningarna med ungefär 40 miljoner euro så har vi fortfarande kvar väsentligt högre kostnader för producentansvar. Vi har också kvar kostnader för vatten och avlopp, vilket egentligen är en kommunal fråga. Men den frågan försvåras av att vi har en ganska splittrad offentlig förvaltning, vilket höjer kostnadsbilden. Många små enheter, det är givetvis demokratiskt, men det blir också kostnadsdrivande. Och när vi nu står inför stora investeringar i VA-system så kommer det här att bli tydligt. I övrigt så har Åland alla möjligheter att uppnå det strategiska målet om att ha gynnsamt företagsklimat. Vi har stor tillit i vårt samhälle. Det finns alla möjligheter för entreprenörer att diskutera direkt med beslutsfattare och viktiga samarbetspartner och andra entreprenörer som kan ge råd. Från ett förvaltningsmässigt perspektiv så behöver vi politiker inse vår roll i tillväxtpolitiken. Det är viktigt att vi politiker undviker att bedöma affärsidéer. Vi politiker ska inte heller, eller vi ska ge långsiktiga förutsättningar åt företag så att de vet vad det är som gäller för lång tid framåt. Och vi politiker kan stödja investeringar med bidrag eller riskkapital, men då behöver det ske under väldigt strama förutsättningar och förstås i samarbete med näringsliv. Jag återkommer strax till det här. Talman, vad ska vi göra då? Tillväxtmeddelande så beskriver fyra pelare som sammanfattar många åtgärder, vad vi gör och vad vi kan göra. Här är det att skilja på prestation och resultat. Vi bör fokusera på prestationerna eftersom att de är vad vi kan påverka. Att fokusera på resultatet så ger i sig ingen tillväxt. Man kan lagstifta om vilka BNP-mål som helst, men de kommer inte ha så stor effekt. Men däremot att införa rätt prestationer, det kommer att ge resultat i form av ökad BNP. Liberalerna ser flera bra åtgärder, men jag skulle lyfta fram tre åtgärder här idag som kommer att ge oss tillväxt. Det är logistik, det är kompetensförsörjning och det gäller finansieringen. För det första så är logistiken central i ett ösamhälle. Åland har varit bortskämda med fantastiska transporter i väldigt många år, så till den grad att vi nästan tar det här för givet. Vårt skatteundantag har tjänat oss väl här. Logistiken är dock en väldigt stor sak för alla öar, och på alla öar önskar man mer transporter. Större färjor som går oftare. Fullbokade färjor som kan innebära att varor och personer inte kommer fram, och det är ett bekymmer som direkt påverkar tillväxten. För Ålands del så är det alltså centralt att vi fortsätter med våra goda transporter. Dagens nivå är en miniminivå. Om vi kunde önska så skulle vi förstås vilja ha mer kortrunter, vi skulle vilja ha mer avgångar som passar Åland bättre, och vi skulle gärna se fler moderna färjor. Men vi ska erkänna att Åland år 2026 har goda varutransporter jämfört med många andra öar. Däremot kunde vi utveckla flygtrafiken. Flygförbindelserna mot Helsingfors är under all kritik. Och det blir också en tillväxtfråga eftersom våra exportföretag är helt beroende av goda flygförbindelser. Stockholmsflyget kostar oss ungefär 1,5 miljoner per år. Och det är väl investerade medel, för utan det så skulle antagligen flera huvudkontor ha flyttat från Åland. Och jag vet att man tittar på alternativ här, men vi vet också att skulle vi till exempel införa trafikplikt så kommer det med en budgetram. Och de medlen behöver tas någonstans ifrån. För det andra så lyfter tillväxtmedlen kompetensförsörjningen. För oss liberaler är utbildning och kompetensförsörjning centralt. I det här sammanhanget handlar det mindre om grundskola och mer om vidareutbildning efter grundskolan. Vi behöver relevanta yrkeslinjer som gör arbete. Vi behöver studerande som blir väl förberedda på akademiska studier. Och vi behöver kompetenta personer som flyttar in eller återvänder till Åland för att bidra till samhället. I det här arbetet blir högskolan på Åland en viktig aktör. Högskolan ska vara en stark och självklar studieinstitution för många studerande. Högskolan behöver fortsätta ha relevanta utbildningar och bra professorer. Det skapar motiverade studerande som gör högskolan liv utanför dess väggar. Drivna, kreativa studerande skapar tillväxt på Åland. Ur ett företagsperspektiv så är kompetensförsörjning avgörande. Om företag inte hittar kompetent personal så spelar det ingen roll hur stor efterfrågan på deras produkter eller tjänster är. De tvingas begränsa sin verksamhet, vilket direkt påverkar tillväxten. Kompetensbrist kan alltså leda till att företag flyttar bort från Åland. Lyckas de hitta kompetens på annat håll så är det nästan en VD:s skyldighet att försöka hitta vägar att ta del av den kompetensen i bolaget. Att byta verksamhetsort så är ett enkelt beslut i det fallet. Därför behöver vi ständigt utveckla utbildningen på Åland. När den här regeringen verkar få ekonomin i balans så finns det möjligheter att från 2030 se på hur detta kan göras på bästa sätt. Högskolan på Åland har idéer och även andra aktörer kan bli aktuella. Digitaliseringen här för med sig möjlighet för en liten utbildningsort som vår. Och jag är övertygad om att de samarbeten som byggts upp de senaste åren är sånt vi behöver se mer av. Jag vet också att utveckling kräver vidare investeringar. I något skede blir det här en budgetfråga för lagtinget. Då ska vi minnas det här tillväxtmeddelandet. Eftersom att investeringar i en starkare relevant utbildning på Åland kommer att ge kompetensförsörjning till våra växande företag. Det här kommer att vara en central del i en liberal tillväxtpolitik de kommande åren. Den tredje åtgärden jag vill lyfta är finansiering och riskkapital. Här har vi en enkel åtgärd som kunde ge stor effekt. Nämligen att göra som våra grannregioner i Norden och inkludera företag som mottagare av ledarprojekt. Ofta är det aktörer som kan driva framgångsrika projekt organiserade vid olika företag i glesbygden. Att inkludera företag bland mottagarna gör att de dels får ett ganska administrativt enkelt bidrag att förverkliga, men för att förverkliga sina idéer. Men framförallt gör det att projekten har en möjlighet att leva kvar efter projekttiden. Idag tvingas man i praktiken lägga ledarprojekt i en förening varvid arbetet efter projekttiden slut går om inte. Liberalerna tycker det vore önskvärt att även åländska företag får ta del av den här möjligheten. När det gäller offentliga bidrag finns det mycket att säga, men jag kommer att hoppa direkt till riskkapital. Här blandar jag med ihop lite olika typer av kapitalförsörjning och kallar dem lite slarvigt för riskkapital. Men vad det handlar om är företag som vill växa och de behöver kapital. Det finns olika former. En stor fråga är ju om riskkapitalet ska vara offentligt eller privat. I en perfekt värld är försvaret givetvis i privat regi. Utmaningen är att våra tidigare aktiva privata aktörer som kunde gå i bräschen för riskkapitalinvesteringar har fått ett strängare regelverk som väsentligt försvårar den här processen för dem. Därför behövs det alternativ. Offentliga Åland har i olika omgångar försökt att driva riskkapitalbolag. Och det har väl gått sådär för att vara lite diplomatisk. Men även här försvåras arbetet av statsstödsregler och andra regler som offentliga aktörer behöver följa. Därför behöver Åland skapa strukturer som håller i dagens värld. Vi behöver kompetensen att bedöma investeringar i många branscher. Lättare sagt än gjort. Och här tror jag att Åland kunde försöka få till ett samarbete med aktörer i våra närregioner. Vi behöver inte uppfinna hjulet på Åland här, utan vi ska söka samarbeten med expertis runt om oss. Det är lite kvar, talman. I de här pelare 4 talar tillväxtmodellen om att det ska vara enkelt finansiera tillväxt. Det är en bra målsättning, men då behöver vi det här kapitalet. Därför vill jag att vi tittar på att grunda en tillväxtfond för åländska företag tillsammans med privat sektor. Fonden behöver ligga utanför landskapets direkta budget och kontroll eftersom att vi annars hamnar in i statsstödsregler som bakbinder affärsmöjligheterna. Samtidigt behöver också den här fonden få tag i nytt kapital för att ha möjligheten att göra nya investeringar i potentiella åländska tillväxtbolag. Och det här behöver också ske över tid för att få det gjort. Den här fonden så kommer kanske att investera i 7-8% av alla förslag som kommer fram. Av 100 idéer så är det inte ens 10 som kommer att få ett positivt investeringsbeslut. Av dessa investeringar kanske en tiondel blir okej, medan ungefär 2% blir de eftertraktade gasellerna som lyfter Ålands tillväxt. Så ser statistiken ut. Rent statistiskt kommer det alltså att krävas över 700 investeringsidéer för att ta fram ett Ålands företag som ökar Ålands tillväxt. Rom byggdes inte på en dag och Åland kommer inte att bygga en tillväxtfond på en mandatperiod. Åland behöver den här tillväxtfonden och vi behöver ha tålamod över flera mandatperioder med vårt offentligt privata riskkapital. Talman, avslutningsvis så ska jag säga att det kommer att vara utmanande för Åland att hitta vår framtida tillväxt. Det finns många åtgärder som ska genomföras och de ska göras varje år. Landskapsserien kan bidra till den här processen genom att ge möjligheter för tillväxt åt företag som har förmågan att växa. Kan bidra genom att se till att det finns kapital att investera i åländska företag och genom att prioritera tillväxtåtgärder i sin politik. Det kommer inte att bli enkelt. Det kommer att finnas sånt som vi måste fundera om, vågar vi göra allt som krävs? Men det finns egentligen ingen annan väg. Tillväxt är utveckling och det är genom ekonomisk tillväxt vi utvecklar ett attraktivt, hållbart, entreprenöriellt samhälle med hög välfärd för ålänningarna. Personligen så ser jag fram emot när landskapsregeringen nu med kunskap och konkreta förslag ska inleda sin vandring längs den här vägen. Tack talman.
Det behövs två repliker och inledningsvis är det lagtingsledamot Christian Wikström. Varsågod.
Tack talman. Ledamoten talar mycket om riskkapital från offentlig sektors sida och då behöver man ju dra öronen till sig. Vi har ju nyligen lagt ner Ålands utvecklings AB på grund av att det inte var framgångsrikt. Jag undrar, är det någonting som ledamoten ångrar? Borde det här levt kvar i sin nuvarande form? Eller, jag vet inte riktigt hur man resonerar. Det skulle vara intressant med ett resonemang kring det. Att vad har vi lärt oss från det och hur ska den nya tillväxtfonden som ledamoten talar om fungera bättre? Sen så är det också förvånande allt det här pratet om tillväxtfonder. Vi har just haft en vårbudgetsdiskussion och där lyfts det inte någonting om tillväxtfonder, vad jag kommer ihåg i alla fall. Utan där fokuserar man i huvudsak på att offentlig sektor ska grunda och driva bolag. Det är ju det som är... Det är det som är politiken, regeringens politik i alla fall. Så jag vet inte om det finns en skillnad här mellan regeringens politik och lagtingsgruppens politik. Ledamot, jag får gärna förtydliga.
Repliksvar, ledamot Ekström, varsågod.
Jag börjar med, när det gäller riskkapital, så jag sitter ju själv involverad i det här Ålands Fastighets AB som jag sitter med i styrelsen då, som är en del av det här. Men det man kan konstatera med de här åländska tillväxt riskkapitalbolagen så är det att de hämmas ju lite av den här offentliga och statsstödsregler och så vidare. Man kan inte riktigt göra alla affärer som man kan göra i ett privat bolag och framförallt inte lika snabbt, för det krävs kanske lite andra beslutsvägar och sådana här saker. Och det tror jag att gör att det blir svårt att driva de här bolagen helt i offentlig regi. Jag tror att det offentliga kan bidra på något sätt, men att jag tror att det behövs ett privat inslag där för att få till den här snabbheten. Sen gällande då vad man gör i ändringsbudgeten, så man har nog väldigt snäva glasögon på sig om man tycker att det största vi gör så är att skapa offentliga bolag. Det ser jag inte riktigt. Det är ju en del i det här och tanken med det är ju också att det ska komma många entreprenörer som ska använda den infrastruktur som blir tillhandahållen.
Andra replik till lagtingsledamot Wikström.
Jo, tack talman. Ja, det är lite hur man ser på det här med företag och tillväxt. Vem är det som ska skapa det? För nu är det ju en bit i det om man ser liksom att landskapsregeringen tänker bygga ett varv för x antal miljoner euro, hur många det slutar på. Någonstans under 10 miljoner troligtvis. Det är ju då det är landskapsregeringen och lagtinget som går in för att grunda ett eget företag som man bygger själv. Det är jättestor skillnad från det till att säga att vi ska ha en idé från det privata näringslivet och sen hjälpa till att finansiera det. Håller inte däremot med om det. Till exempel ett sådant varv, om det skulle finnas så goda marknadsidéer för det här, så skulle det vara lämpligare i så fall då att man skulle gå in och säga att hej, vi är med och bidrar till finansieringen av det här varvet, men en privat aktör får driva det. Det skulle gå i linje med det som ledamoten säger, men nu verkar det som att det är två olika typer av näringspolitik som bedrivs här. En från landskapsregeringen och en från lagtingsledamot Ekström.
Avslutande replik, svar ledamot Ekström.
För det första så väntar vi och ser den här affärsplanen som man håller på att jobba fram gällande det här varvet. Så att ännu så tittar vi ju på det. Jag upplever ju som det är många av de här offentliga verksamheterna att offentliga äger infrastruktur och sen så kan någon annan hyra så att säga eller använda verksamheten utifrån det. Inte kräver vi ju heller att transportföretagen ska bygga vägar liksom, och hålla på med sådana saker liksom, utan bara för att dra ett annat extremt exempel. Så jag tycker inte att det finns någon motsättning egentligen i det här. Det här är en liten del av allt. Jag tror det finns 47 planer och sånt här, och det här nämns som en av de punkterna. Det finns väldigt mycket annat som vi behöver fokusera på och göra och som vi också gör. Den här kapitaliseringen var bra, men det var ett första steg. Det finns andra saker vi kan göra för att förbättra konkurrensvillkoren.
Följande replik, lagtidsledamot Egeland, varsågod.
Tack talman. Jo, återigen så får vi höra här från liberalt håll att de har sänkt elräkningarna med 40 miljoner. Jag skulle ju med en dåres envishet hävda att ni inte alls har gjort det. Kan ledamoten på ett enkelt vis förklara hur han har räknat när han säger att han har sänkt elräkningarna med, eller att regeringen har sänkt elräkningarna med 40 miljoner? Man har ju betalat av ett lån, men man har inte sänkt elräkningarna med 40 miljoner.
Repliksvar, ledamot Ekström, varsågod.
Det är så att man har betalat av ett lån som låg på ungefär de här nivåerna. Och det är så att det lånet så amorterades ju helt enkelt över åren. Det var många år kvar. Nu har jag inte exakta åren i huvudet hur många år kvar det var som skulle amorteras. Och det amorteras då helt enkelt via elräkningarna och via den elkonsumtion som finns. Och det betyder nu då att det här var i kapital ungefär 40 miljoner och så var det lite räntor och sånt förstås på det. Så någonstans där i de här trakten så är den summan som man har sänkt de alla årens elräkningar med. Tittar man på det här året så är det klart att det inte är 40 miljoner. Det här är utslaget över väldigt många år framåt. Det är utslaget på privatpersoner, det är utslaget på företag och på andra institutioner baserat på vilken elkonsumtion du har egentligen. Så att det är självklart så att det inte är i år som vi sänker de här, men det är framåt helt enkelt. Och det är den här summan vi har kapitaliserat som ska komma ålänningarna till godo.
Andra replik, ledamot Egeland.
Tack talman. Ni har alltså sänkt elräkningarna med 40 miljoner, men ni har ingen aning om på hur många år det är utslaget. Då säger inte siffran speciellt mycket, eller hur? Sen funderar jag på det här med tillväxt då, och det som ledamoten lyfter upp först, det är ju fler arbetade timmar. Fler arbetade timmar är väl ett väldigt dåligt mått egentligen på tillväxt. Fler arbetade timmar säger ju inte speciellt mycket, utan det är väl produktion som säger en del om vad som skapar tillväxt. Jag kan ju arbeta väldigt många timmar på ett väldigt ineffektivt sätt och inte skapa någon tillväxt alls.
Avslutande replik, svar ledamot Ekström.
Vad jag sa var när det gällde de här 40 miljonerna. Jag har inte siffran i huvudet här med mig just nu. Jag var inte förberedd på den frågan. Det är över ett antal år som jag inte exakt kommer ihåg här. Jag kan inte reda på de mejlade inom 3 minuter. Men att just nu har jag inte. Jag tänker inte säga någonting här som inte stämmer. När det gäller tillväxt. Jo, arbetade timmar är en sak förstås som påverkar det. Men att tyckte ledamot Egeland var precis inne på den här andra delen som jag också nämnde, nämligen produktiviteten. För att vi kan ju också jobba samma antal timmar men så att säga få mer gjort det här året än vad vi hade i fjol. Och det gör att vi har en högre produktivitet på de arbetade timmarna. Och det är ju också något som driver tillväxt. Då behöver vi inte i sig ha fler timmar eller fler människor som jobbar, utan då kan vi liksom, mot samma resurser kan vi egentligen skapa mera. Och det är väl egentligen där man ser att den här produktivitetsökningen är någonting som har drivit tillväxten de senaste åren, framför allt.
Fortsätter vi med nästa gruppanförande som ska hållas av lagtingsledamot Robert Mansén som håller Åländsk Centers gruppanförande. Varsågod.
Tack talman. Under mina 27 år vid Ålands teknologicentrum OTC så har jag sett många idéer lyckas och många idéer misslyckas. Men det viktigaste lärdomen är denna. Innovation och tillväxt börjar sällan med pengar, stödprogram eller strategidokument. Det börjar med människor som vågar. Människor som vågar starta företag, vågar tänka större, vågar misslyckas, vågar försöka igen. Och gång på gång såg vi att det största hindret ofta inte var själva idéerna. Det var osäkerheten i början, bristen på nätverk, bristen på kapital och ibland också bristen på en kultur som uppmuntrar ambition och tillväxt. I OTC-rapporten Innovationslandskapet Åland efterfrågades uttryckligen mentorskap, bollplank, rådgivning och kunnande som centrala stödformer för företagandet. Och det här är viktigt, för väldigt få framgångsrika företag byggs ensamma. Bakom nästan varje tillväxtresa finns människor som öppnat dörrar, delat erfarenheter och hjälpt entreprenörer att undvika de värsta misstagen. Den verkliga utmaningen är att hjälpa företag att växa, anställa och exportera och våga ta nästa steg. Utmaningen är alltså att gå från en affärsidé eller ett nystartat företag till att bli ett tillväxtföretag. Ålands utmaning är inte att få fler registrerade företag utan att få fler företag att växa. Och det sker inte av sig själv. Tillväxtföretag växer fram där det finns tillgång till mentorer, nätverk, riskvilligt kapital och människor med internationell erfarenhet. Därför behöver Åland stärka hela innovationssystemet kring företag med tillväxtpotential. Från sådfinansiering och företagsinkubatorer till närmare samarbete mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor. Jag tror också att vi måste våga tala om mentalitet. För små samhällen riskerar ibland att utveckla en försiktighetskultur. Man ska inte sticka ut. Man ska inte tro att man är något. Man ska helst hålla sig inom det trygga och välkända. Men innovation fungerar tvärtom. Innovation kräver människor som tror att det går. Som vill vinna. Som vill bygga något större än det själva. Och med vinnarmentalitet menar jag inte arrogans. Jag menar framtidstro, ambition, mod, viljan att tävla internationellt, viljan att säga varför skulle inte nästa framgångsrika tillväxtbolag kunna komma från Åland? För vi har faktiskt visat det tidigare. Åland har byggt internationellt starka företag inom sjöfart, finans, IT, livsmedel och spel med mera. Det betyder att kompetensen och entreprenörsandan redan finns här. Men då måste samhället också signalera att tillväxt är något positivt. Att framgång är någonting att uppmuntra. Att entreprenörer inte bara är stödsökande utan det är människor som skapar arbetstillfällen, skatteintäkter och framtidstro. Talman, en viktig lärdom från OTCs arbete med näringslivsutveckling var också betydelsen av det som kallas trippelhelix-modellen. Det vill säga samspelet mellan tre aktörer. Näringslivet, utbildningen och forskningen samt den offentliga sektorn. Ingen av dessa klarar ensam att bygga ett innovationssystem. Företagen står för drivkraften. De ser marknaderna. De tar riskerna. De skapar produkterna, tjänsterna och jobben. Utbildningen och högskolan står för kunskap, kompetens och människorna som ska bära framtidens näringsliv. Det måste inte bara utbilda för dagens arbetsmarknad utan också för morgondagens möjligheter. Och den offentliga sektorn har en helt avgörande roll i att skapa spelplanen. Att bygga långsiktiga strukturer, att minska trösklar, att möjliggöra samarbete och ibland också våga ta de första riskerna där marknaderna ännu är för liten. Det var just därför OTC och företagsinkubatorn Växthuset försökte fungera som en mötesplats mellan dessa världar. Erfarenheten från Växthuset visar också att entreprenörer behöver mer än finansiering. De behöver nätverk, mentorer och en miljö där idéer kan utvecklas till växande företag. Idag finns redan flera viktiga initiativ, bland annat högskolans Business Lab och Innovationslab. Men frågan är hur vi tillsammans tar nästa steg och bygger ett ännu starkare innovationssystem för framtidens tillväxtföretag på Åland. Här borde Åland ha ambitionen att vara Nordens mest dynamiska innovationssamhälle. För innovation uppstår sällan i isolerade miljöer eller stuprör. Det uppstår när människor med olika kompetenser möts. När företag möter forskare och idékläckare. när unga entreprenörer möter erfarna företagare. När offentlig sektor fungerar som en möjliggörare istället för en bromskloss. Och här tror jag att Åland faktiskt har en unik möjlighet. Vi är små nog för att kunna samarbeta snabbt. Avstånden är korta. Beslutsvägarna är korta. Människor känner varandra. Men då krävs också att alla tar ansvar för sin roll i innovationssystemet. Näringslivet måste våga investera i nästa generations företag. Högskolan måste vara ännu närmare näringslivet. Och politiken måste våga tänka längre än nästa budgetår. För ett innovationssystem byggs inte genom enskilda projekt. Det byggs genom förtroende, samarbete och kontinuitet. Det viktigaste i tillväxtpolitiken är om vi lyckas skapa ett klimat där människor vågar tänka större. Ett Åland där unga människor känner framtidstro, entreprenörer hittar mentorer och nätverk, idéer för tidig finansiering, utbildning och näringsliv, offentlig sektor arbetar tillsammans. Och där vi aktivt bygger en kultur som uppmuntrar initiativ, ambition och innovation. För tillväxt börjar i människors drivkraft. Talman, lagting, åhörare. Framtiden byggs av samhällen som vågar tro på människors drivkraft och idéer. Men samhällen som tror på sina människor, uppmuntrar nya idéer, vågar ge plats för tillväxtambitioner, kan skapa en framtid som är långt större än deras storlek antyder. Det är också den framtidstro som behövs om Åland ska fortsätta utvecklas, skapa nya företag och bygga hållbar tillväxt. Och det är den framtidstro som jag och Centern vill omsätta i konkret tillväxtpolitik för Åland. Tack, talman.
En replik begärd, ledamot Holmberg Jansson.
Talman, jag blev lite full i skratt när jag lyssnade på ledamotens anförande. För det finns väldigt, väldigt mycket där som jag nämner också i det anförande jag ska hålla framöver. Just det här med innovationskraft, våga ta för sig fast man är liten, utnyttja våran litenhet smart. Vi har alla möjligheter i världen att bli just det här nordiska innovationscentret, för vi är små, vi har korta beslutsvägar och jag kan känna ibland att jag saknar återse och den här inkubatorn, växthuset. Visst, vi har business lab, men just det här att någonstans där personer som har förmågan att se utanför boxen kan träffas och få ta hjälp av varandra och blomstra. Vi pratar om blomstring.
Ledamot Mansén, repliksvar.
Tack, talman. Ja, visst är det så. Jag blev riktigt glad när jag läste det här tillväxtmeddelande och konstaterade där också att det fanns med Business Åland-idén. Den tror jag väldigt mycket på. För jag tror att vi behöver faktiskt på riktigt skapa de här trippelhelix-funktionen, säga utbildning, näringsliv och vad heter det, samhället, det vill säga politiken i samarbete för att skapa förutsättningar för att få idéer att växa. Och det här har jag sett i mitt arbete på Teknologicentrum där jag träffar nya entreprenörer som har en tillväxtambition, hur viktigt det är med den här coachningen till exempel. Det handlar inte om finanser då för att så att säga få det här att lyfta, utan det handlar om att hur man sorterar upp sin idé, har planer, har målsättningar och jobbar vidare. Sen kommer finansieringen som ett resultat.
Ledamot Holmberg Jansson avstår sin andra replik och replikskiftet är därmed avslutat. Följande gruppanförande hålls av vice talman Måtar för obunden samlingsräkning. Varsågod.
Talman, bästa lagting och övriga åhörare. Obunden samling ska uttala sig några ord om det här tillväxtmeddelandet och om det här, den här handlingsplanen som följer tillväxtmeddelandet då. Och kan väl börja med att konstatera att det är bra att vi pratar om tillväxt och det är bra att regeringen kommer med ett tillväxtmeddelande. Det här, och det är också bra att man säger att tillväxt är viktigt, att det är ju det som väldigt mycket handlar om, att vi försöker bli lite bättre och få det att funka lite bättre från år till år. Och det kan man ju bara gå tillbaka till sig själv, att det är bra om huset blir lite finare
och gärna skulle ju intäkterna få stiga lite och allting skulle bli lite bättre från år till år, och det är som sagt det tillväxt handlar om. Men hur det där riktigt ska ske då, så det tycker jag kanske, eller det tycker vi från Obunden Samling, att här skulle man kunna ha haft en lite högre konkretionsnivå. Alltså, det är ju skillnad på att säga att jo, vi vill att det ska bli bättre, vi vill att det ska bli högre tillväxt, jämfört med att säga att jo, vi vill att det ska bli bättre genom att vi ska ta bort de här reglerna, vi ska påverka de här verksamheterna, vi ska göra det. Vilka lagar ska vi förändra? Vilka tillstånd ska vi förändra eller ta bort? Vilka skatter ska vi sänka? Vilka myndigheter ska vi trimma? Vilka investeringar ska vi göra? Alltså mera konkretion är det som vi skulle vilja ha. Sen en sån här, vad ska vi säga, en ren teknisk fråga om hur man mäter sen att man lyckas med det här. Om vi ser så här då, det är många som har sagt det här att vi inte haft tillväxt på Åland på länge då. Och det där är egentligen precis samma ord som att tittar man på Finland från från den här finanskrisen som vi hade 2008 och framåt, så hade inte varit så hemskt mycket tillväxt i Finland. Och situationen har i det stora hela varit väldigt lik för Åland. Alltså vi följer Finland, och det är inte så hemskt konstigt. Vi är fortfarande en del av Finland och vi har följt deras ekonomiska utveckling i det stora hela. Vi följer också världens utveckling naturligtvis, men, men just i det här fallet så brist på tillväxt så kan förklaras med att vi har följt den allmänna trenden i landet. Till exempel byggkonjunkturen är just nu väldigt dålig i landet, men även på Åland. När det sen gäller att mäta, så där borde vi nog också titta och ge ett tydligare mandat åt ÅSUB att vi skulle behöva få tillväxt, en tillväxtindikator som är mycket mer uppdaterad. Att nu när man söker efter tillväxtsiffror så får man ju för 2024, alltså slutliga siffror för 2024, så kommer det att komma vecka 50 år 2026, alltså november. December 2026 så kommer vi att få veta hur det gick 2024. Och jag brukar faktiskt nog, det är nästan en sån här liten rolig partyberättelse där, när jag berättar om att jag är i lagting, jag kommer ihåg när vi satt i regering, så oppositionen, jag ska nu inte nämna vid namn vem som sa det, men jag tittar på honom, så brukar klaga på tillväxten då 2023. Att vi har ju ingen tillväxt, det här går ju åt pipsvängen, om vi använder Astrid Lindgrens uttryck. Men i själva verket, när vi nu har fått siffrorna, så hade vi 6% tillväxt 2023. Det var ju bättre än Kina när vi satt i regeringen. Men det är klart att det är lite jobbigt när man får reda på det flera år efteråt. Så det är ju jobbigt att ha de här diskussionerna när man inte vet hur man mäter. Så där borde vi ge ÅSUB ett uppdrag. Annars måste man ju börja med det här själv. Och jag måste säga det att i dagens AI-värld så börjar det vara fullt möjligt att göra en egen tillväxtmodell som en AI-bot hjälper en med, så att man får veta ganska exakt hur det går på Åland. Och man kan göra den lite rolig också. Man kan innefatta också att gå upp på lagtingstaket och inte bara titta på Måsens bo som finns där uppe, utan också titta på hur många byggkranar finns det i Mariehamn. Just nu tror det var noll. Hur många bygglov beviljades till exempel förra året? Jag tror det var ett i Mariehamn. Så det är klart att det finns olika sätt att kolla den här tillväxten. Och det borde vi faktiskt riktigt på allvar fundera på. Att vi får i princip varje månad så får vi en uppfattning. Så här går det. Så den här mätningen är ganska viktig. Sen ska vi komma ihåg att vår ekonomi är så pass liten, så när man läser till exempel ÅSUBs tillväxtmeddelanden, så där nämns också att jag nu har en färja flaggats om. Ja, det är klart att det har betydelse om det är 200 personer som helt plötsligt anses jobba på Åland istället för att de inte jobbar på Åland. Så det är klart att det påverkar vår BNP och vår tillväxt. Sen är det också så att det är ett evigt tal om att vi är väldigt beroende av vissa sektorer, och det stämmer. Till exempel sjöfarten just nu då, och delar av sjöfarten, i synnerhet tanksjöfarten, har gått som tåget och gör att det påverkar våra siffror. Och om vi verkligen vill veta vad vi gör och vad våra åtgärder har för innebörd, så måste vi ju verkligen titta på det här landbaserade, för det är ju det vi talar om. Vi talar inte så mycket om hur den internationella tanksjöfarten går, för där kan vi verkligen inte påverka. Utan det är det här landbaserade kontra sjöbaserade som vi behöver mäta separat då liksom. Nåja, sen då så i det här meddelandet så kommer det ju upp olika saker. Jo, det kommer upp den här havsbaserade vindkraften och det kommer upp Axyard. Så undrar om rubrikerna kanske är precis ovanför varandra. Och de hör lite ihop, måste jag säga. Det är lite samma tankegods. Och förutsättningarna för att lyckas är nära besläktade. Och likaså när man börjar prata om det här med riskkapital och någon form av riskkapitalfond är på gång igen nu. Det börjar pratas om det här och det här har ju nog varit i säck innan det har kommit i påse. Och man behöver stämma i bäcken när de här idéerna börjar födas. Det låter väl bra om man säger att man ska få de privata med på sådana satsningar. Ja, det är bra. Det är nog viktigt. Och sen tror jag inte att de här privata kommer att stå i kö för det här. För det är liksom, tror man att man hittar en bra affärsidé som man vill satsa pengar på, så vill man ofta ha den där själv, så att säga. Det är ju det är ofta det som driver. Men jag hoppas att vi ytterligare ska kunna enas om att i de här satsningarna, där landskapet ska gå in och börja göra affärer, så ska det vara obligatoriskt att de som sitter i regeringen och de tjänstemän som är med på det här bör satsa egna pengar på det. Det borde vara en huvudregel. Ja, för det kommer också att göra att man är betydligt försiktigare. Vi har ju så mycket exempel på det här. Vi har 1000 kor, vi har fisk på land och så vidare. Och på tal om fisk på land så vet jag att ordet vattenbruk så förekommer exakt en gång i det här meddelandet. Och vattenbruk är ju faktiskt ett av de områden som jag tror att vi nästan bara genom att knäppa med fingrarna och bestämma att nu ser reglerna ut så här i 20 år framåt, så skulle vi få en ganska betydande tillväxt. Ganska lätt fixad, så att säga. Och det skulle inte ens, tror jag, behöva betyda att vi utökar odlingstillstånden och går jättemycket, utan bara så de skulle veta att ja, men i 20 år får vi odla ungefär så här som nu, så vi kan planera lite. Sen kan vi konstatera att trenden har varit att de har blivit duktigare på att odla i sjön. De släpper ut mindre och så vidare. Så det är en verksamhet som har blivit bättre. Och vattenbruket borde inte glömmas bort. Vi borde också komma ihåg jordbruket. Vi borde slå oss lite för bröstet faktiskt. Och då säger vi politiker före, för en del av er som sitter här har varit med och hjälpt till att vi har fått det här fruktundret på norra Åland. Där man har haft bra stöd för att bygga kyllager och annan infrastruktur som har behövts för att kunna bevara den här frukten, så att den inte behöver säljas allt på en gång på hösten, utan den kan säljas ut över året. Och det här har man ju åstadkommit genom vettiga bidrag till duktiga odlare, lönsamma odlare. Och det är ju den typen av verksamhet som är riktigt samhällets uppgift. Det är myndighetsutövning på ett vettigt sätt. Beviljar man på objektiva grunder, beviljar man bidrag till en bra verksamhet som fixar export åt Åland. Sen ska vi komma ihåg turismen och få turism hit alla möjliga tider. Vi ska göra det enklare att komma hit och dyka. Vi ska göra det bättre att komma hit och spela golf. Vi ska på olika sätt få turismen att bli populär. Det är bra där. Det var en del utbildningar såg jag som man funderar på. Det är bra. Det står i meddelandet. Bra tänkt. Det här, så turismen är ju en viktig exportnäring, måste man ju ändå klassa den som, eftersom den gör ju att det kommer människor hit och spenderar pengar. Och där bör vi fundera på sommarlovet. Som just nu så har vi augusti i princip, så är det svårt att få. Vi har ju arbetskraftsbrist i turistnäringen i augusti. Och helt plötsligt så ser vi att alla ska tillbaka till skolan. Se till att de är lediga från skolan. De som behöver vara det och som måste kunna vara ute och jobba, det vill säga i synnerhet gymnasialstadiet, så behöver ju vara lediga i augusti. Och kommer tillbaka till skolan i september, så som man gjorde förr. Talman, jag ska just avsluta. Vi ska också fundera ännu mer på kommunalskattelagen, och det här är en sak som jag kanske hade tänkt spara lite, men jag tycker ändå att vi gör den jämförelsen nu, att om vi tänker att kommunernas andel av kommunalskatten är ungefär en 15, alltså kommunernas andel av samfundsskatten är ungefär en femtedel, alltså ungefär 4, ungefär 5, nästan 5% blir den, så nästan en fjärdedel. Och samfundsskatten på årsbasis är ungefär 40 miljoner, så med ungefär 10 miljoner i året så skulle vi kunna säga att den kommunala samfundsskatten är noll. Så de här 40 miljonerna som man då lite populärt eller kanske till och med populistiskt sagt sänker elräkningarna med, som vi får höra här. Med de 40 miljonerna så skulle vi kunna se till att vi har noll i samfundsskatt i 4 år och säga att samfundsskatten på Åland är ungefär 15%. Det skulle kunna vara ganska intressant att använda pengar på det sättet istället för att ta bort elräkningar. Vilket vi i och för sig har sagt, det är helt okej och vi har samtyckt till det, det är inte på det sättet. Men jag bara visar, eftersom vi nu för tiden använder PAF-pengar till precis vad vi vill, så skulle det här vara ett sätt att använda PAF-pengarna på. Och som kunde vara bra för tillväxten. Sen så tror jag att vi har mycket annat att fundera på, men tiden tillåter icke det, så jag tackar för tillfället. Tack, talman.
Tack för det. En replik begärd, minister Josefsson.
Tack, talman, och tack för ett överlag bra anförande. Och jag ser fram emot ett ännu mer konkretare tillväxtmeddelande ifall obundna får chansen att vara med och ta fram ett sånt nästa mandatperioden. Bara några ord kring tillväxtfond. Jag räknar med att ledamot Måtar skulle vara lite emot där. Och undertecknade jag inte jättelångt ifrån Måtars syn på den här frågan. Och därför, jag hade lite begravt den, om jag ska vara ärlig, tillgång på offentligt riskkapital. Fram tills den dagen det var några från den privata sektorn som knackade på dörren och sa att det här måste vi få till. Vi är intresserade av att vara med. Vi kommer vara med att samla näringslivet. Så jag hoppas att få till något där de privata utgör kärnan i det och där offentlig sektor kan vara som hävstång. En sån modell tror jag. Och jag tror också offentlig sektor ska undvika ägande så långt som möjligt.
Vice talman Måtar, repliksvar.
Tack, talman. Jo, beträffande vad obunden samling kommer att göra, så vi borde ju nog ge ett skuggmeddelande när det gäller tillväxtmeddelande, och det är mycket möjligt att vi gör det. Och när det gäller då en sån här tillväxtfond, så om det förhåller sig på det sättet, och det tyckte jag att jag sa i mitt anförande, så det är ju i varje fall bättre om de privata är med. Och det är ännu bättre om de privata har största delen och landskapet då i så fall är med som någon form av placerare. Det är i så fall det bästa i en sån här värld. Och ännu bättre sen också att de ministrar och de tjänstemän som är väldigt rappa med att det här ska vi göra, så ska sätta dit egna pengar. Det är väldigt bra, nyttigt. Tack, talman.
Ja, minister Josefsson, andra replik.
Sist nämnda tror jag skulle vara lite intressant om vi börjar investera i privat i olika initiativ. Men om jag fortsätter där, både tjänstemän och politiker ska hållas på en arms avstånd i de beslut man tar, vilka projekt man i så fall skulle investera i. Det ska ske från det privata. Som sagt, offentlig sektor ska funka som hävstång, inte den mer operativa eller affärsperspektivet. Bara kort om aktier. Så jag tycker det är ett underskattat initiativ. Och det ska ses inte som att landskapet bedriver verksamhet, utan egentligen mer bygger infrastruktur som gynnar lokala aktörer att bedriva verksamhet. I det här fallet konkurrerar man inte med någon, utan man skapar något som är svårt att få till utan det offentliga.
Vice talman Måtar, andra repliksvar.
Tack, talman. Jo, när jag sa det här med att tjänstemän och politiker borde måste satsa egna pengar, så det var faktiskt främst aktier jag tänkte på. Där skulle det vara absolut obligatoriskt att man sätter med en rejäl, en årslön ungefär borde man satsa. Ja, behöva gå till banken och låna de pengarna först och sätta in i det här projektet. Det skulle ge lite förtroende. Annars så har man ju den här känslan att man kommer på restaurangen och blir serverad
en middag och kocken vägrar äta, så är det där äter jag aldrig liksom. Och det är lite samma det här med att de som tycker att aktier är så bra, sätt dit pengarna. Och hela det projektet påminner lite om när man en gång i tiden sa att när det kom grävskåpor till något land så var man lite skeptisk till att vad tusan ska vi ha grävskåpor för? Det här gör ju att folk blir arbetslösa. Vi får ju arbetslöshetsproblem när vi använder grävskåpor. Och då var det uppfinnaren som sa att men ge folk skedar istället att gräva med istället för spadar så kommer vi att slippa arbetslösheten. Det blir väl bättre. Och aktier är lite samt.
Tack för det. Nästa anförande går till ledamoten Valve som talar för Moderat samlingsräkning. Varsågod.
Talman, vi debatterar idag tillväxt och det ser ut som att vi får en två dagars debatt minst i frågan och det är glädjande. Det är en av Ålands viktigaste framtidsfrågor som vi har att göra med. Och idag blir det både salt och sött från Moderat samlings lagtingsgrupp. En del företagare har känt besvikelse när de har läst det här meddelandet. För de känner skattegränsen, de känner producentansvaret i sina kin och de känner att deras verklighet ligger fjärran ifrån vad som beskrivs i det här meddelandet. Ska man se positivt på det här meddelandet så är det bra att tillväxtpolitiken upphöjs till ett eget politikområde på sätt och vis. Från moderat sida så tycker vi att det är välkommet. Jag kommer att hålla det här gruppanförandet på en ganska övergripande kritisk nivå. Sen kommer det också några enskilda anföranden, några djupdykningar i olika ämnen. Talman, en tillväxtpolitik för Åland måste bygga på insikten om att vi inte har ett konkurrenskraftigt Åland idag. Vi behöver vässa hela Ålands konkurrenskraft. Vi känner alla väl till antalet konkurser, vi känner till arbetslöshetssiffrorna. Och den första poletten som behöver trilla ner, det är att vi inte ska nöja oss med dagens nivå på tillväxt. Eller för den delen Ålands nivå på arbetslösheten. Vi ska absolut inte slå oss till ro och tänka att ja, den är ju högre i Sverige och Finland och vi brukar ju vara ungefär mitt i. Nej, vi kan bättre. Det är våra historiska tillväxt- och arbetslöshetssiffror ett utmärkt vittnesmål på. Följande polett som behöver trilla in, det är det att det är alla 7 ministrar som är företagsministrar, tillväxtministrar, näringsministrar. Och jag vill ge några konkreta exempel. Vi kan ju skriva in i tillväxtmeddelandet att de kommunala handläggningstiderna ska vara korta för bygglov och planering. Men vad tror ni händer med dem om man gör som regeringen har föreslagit, alltså stryper tillväxtkommunerna ekonomiskt? Vi kan också skriva om turismens betydelse. Men vad spelar det för roll om kärgårdstrafiken inte fungerar och förbjuder cykelturister att komma ombord? Kärgården nämns för övrigt inte i meddelandet som någon resurs för tillväxt, vilket är anmärkningsvärt. Kärgården är de facto en betydande tillväxtmotor för hela Åland i termer av export, i termer av turister som kommer till fasta Åland via kärgården och tjänster. Ett tredje exempel. Vi ska ha en exportdriven tillväxt enligt Björne Lindströms rapport. Men varför nämns då inte IT och digitalisering som exportvaror? Det här är en bransch som är minst känslig för skattegräns och producentansvar. Och regeringen plöjer med rätta ner betydande summor genom Gritlab. Vi har ett IT-bolag på Holmen, Crosskey, som säljer banklösningar utanför Åland. Vi har spirande åländska IT-bolag som gärna vill vara en del av att bygga framtidens Åland. När det offentliga Åland upphandlar IT-lösningar, då verkar det ibland som att det åländska kunnandet inte ens finns på kartan. Och visst finns det en betydande digitaliseringsskuld i det offentliga Åland, men det finns också betydande kunnande på området inom det privata Åland. Och när det offentliga Åland gör stora upphandlingar, till exempel om medborgarportaler, då ska det vara möjligt för åländska aktörer att lägga anbud. För att vara övertydlig, ni skriver i handlingsplanen att regeringen aktivt har valt att se en stor del av IT-utvecklingen ska ske genom upphandlingar och ramavtal med den privata sektorn. Se då till att det här också skapar möjligheter för det åländska näringslivet. Så en personlig reflektion. Som socialminister betraktar jag mig själv som näringsminister. Det finns ingen bättre socialpolitik än en fungerande näringspolitik. Och för mig var det viktigt att radikalt minska köttbesiktningsavgifterna så att vår slakteriverksamhet skulle ha möjlighet att konkurrera utanför Åland. Det var också därför vi bytte ut tillsynsavgiften för tobaksförsäljning mot en anmälningsavgift av engångskaraktär. Det var därför OHS fick i uppdrag att öka intäkterna och se vilka tjänster som kunde säljas. Så ni är alla 7 näringsministrar. Det krävs en aktiv tillväxtpolitik, slås det fast i ingressen. Och därför är det också viktigt att i alla lagförslag som regeringen lämnar ställa frågan: hur påverkar detta företagarna? Hur påverkar detta tillväxten? Alltså företagens möjligheter att växa. Valet att ställa frågan är politiskt. Landskapsregeringen kan idag besluta att börja ställa frågan. Nuvarande regering har politiskt valt att inte ställa den frågan. Och det här är ett av de grundläggande problemen. Ni når inte målet om ett konkurrenskraftigt företagsklimat utan att ställa frågan: hur gör denna lag klimatet bättre för företagarna? Nu följer några lite mer konkreta synpunkter på meddelande. Överlag uppmanar vi regeringen att börja jobba hands-on med tillväxtfrågorna. Lämna de akademiska diskussionerna om vad tillväxt är och inte är. För det första är det jättebra att ni sätter ett mål för BNP-tillväxt. Det är lite udda att målet ställs i relation till omgivningen. Vi borde alltid ha ett mål på sig, en tillväxt på 2,5%, oberoende av vad som sker i övrigt. För Ålands jordbruk, fiske och vattenbruk bör inte målet vara att vi ska förbli konkurrenskraftiga, utan att vi ska vara mer konkurrenskraftiga än aktörerna utanför Åland. Texten om arbetslinje och köpkraft är riktigt bra. Den får gärna expanderas till konkreta åtgärder så att flit och ansvarstagande alltid ska löna sig på Åland. Till exempel genom att avskaffa inkomsttaket för studiestöd, förnya styrningen av AMS eller göra det möjligt för 16-åringar att servera på samma sätt som de har möjlighet att servera i riket under översyn. Det är svårare än någonsin för 16-åringar att få jobb på Åland. Restaurangbranschen är mer betydelsefull på Åland än i fastlandsfinland. Vi förordar en blankettbestämmelse här, och för övrigt så måste vi sluta använda källstyrelsen till att alltid göra det lite krångligare här på Åland. Ni har helt rätt om konkurrenskraftiga driftskostnader, men glöm inte konkurrenskraftiga avlopp. Fungerande konkurrenskraftiga avlopp är avgörande både för Ålands attraktionskraft och företagens möjligheter att konkurrera. Den subjektiva rätten till barnomsorg är inte särskilt företagsvänlig. Den drar undan mattan för lekparksverksamhet, det som tidigare kallades för enskild barndagvård, alltså privat alternativ. På äldreomsorgssidan har vi företagare som har gjort otroligt mycket positivt för Åland. Tänk om vi kunde se samma utveckling inom barnomsorgen. Vänligen notera det här i den kommande helhetsbedömningen av barnomsorgens lagar. Tillbaka till meddelandet. Det är lite förbryllande att ni inte med ett ord nämner landskapets filmsatsning. Någonting som tidigare beskrivits som en tydlig tillväxtåtgärd med effekter året om. Har den här synen ändrat till någon del? Projektet Aqua Phoenix är det riktigt bra att ni lyfter. Det är ett klockrent exempel på krokodilekonomins möjligheter. Anta gärna en blankettvattenlag med de begränsningar ni bedömer att behövs och sen en lokaliseringsplan för fiskodlingen. Gällande kapitlet om utbudet av stöd, vilket jag är glad för att det är ganska kort, så vill jag markera skepsis mot anställningsstöd för enmansföretag. Vi har tidigare framfört en del farhågor kring effektiviteten i den här åtgärden och möjligheten att missbruka den. De här medlen kan sannolikt användas mer effektivt. Det är bra om en utvärdering görs. Investeringsavdraget är viktigt. Fortsätt att jobba med det. Vi har mycket kapital på holmen. Vi behöver skapa incentiv så att pengarna hittar hem. Och talman, utmanarrättare är ju egentligen inte införda. Det här måste vara en av de större Potemkin-kulisserna som regeringen har levererat. Ingen lag har ändrats. Det enda som har hänt är att regeringen har upplyst att man liksom tidigare kan lämna in förslag till registrator som efter många om och men kan konkurrensutsättas i en separat process där flera frågetecken ännu återstår. Det här är inte krokodilekonomi, talman. Det är papperstigarekonomi. Vi är inte riktigt imponerade och vi tror inte ens att ni lyckas konkurrensutsätta en kopp kaffe innan den här mandatperioden är över. Det viktigaste medskicket av allt är dock att ni behöver utgå ifrån företagarnas verklighet och det som skaver i den verkligheten. Rensa rabatten, kratta manegen. Tack för ordet.
Två repliker begärda, minister Zetterman. Varsågod.
Talman, jag ville kommentera specifikt på kommentarer kring medborgarportalen. Men först måste jag säga att jag är lite förvånad över det här anförande och ingångspunkterna. Det är ganska långt ifrån de traditionella moderater vi tidigare hört. Här är det skärgården som är i fokus och akademin ska lämnas. Tidigare så uppfattar jag att Moderaterna var ett parti som står grundade i forskning och som ofta lyfter fram andra delar av Åland i huvudsak. Men saker kan tydligen förändras över tid. När det gäller medborgarportalen så har ingen stor upphandling gått ut som är svår för de åländska företagen att bjuda på. Utan tvärtom så upphandlas hela medborgarportalen på ett sådant sätt att det ska vara små specifika upphandlingar så att också enmans- och småföretag inom sektorn ska kunna bjuda på den. Näringssidan i det att kunna stimulera utveckling också på den sidan är en helt bärande del av tankarna bakom medborgarportalen.
Ledamot Valver, repliksvar.
Talman, jag är glad att minister Zetterman har noterat Moderaternas förnyelse, men jag tror inte att jag sa ett endast ett ord om att lämna akademin eller nedvärdera utbildningsväsendet. Det här är helt minister Zettermans egna funderingar. Vad gäller medborgarportalen så finns det en del anmärkningsvärdheter där. Framförallt så bekymrar jag mig över att regeringen i den pågående upphandlingen som utgår den 4 juni verkar ha frångått varumärkesförbudet och pekar ut väldigt specifika kriterier som är svåra att uppnå. Men vi får återkomma till den frågan. Vi har ställt en skriftlig fråga i ämne idag. Tack.
Minister Zetterman, andra replik.
Talman, ledamoten Valve sa i sitt anförande det är dags att lämna akademin och gå till konkret handling. När det gäller medborgarportalen så är det nu en pilot som upphandlas där den tekniska basen kommer att sättas på plats. Jag välkomnar en skriftlig fråga i det sammanhanget och berättar gärna mera. Och mitt erbjudande som jag redan har givit Moderaterna och för övrigt övriga oppositionspartier att vill man höra mera om landskapsregeringens digitaliseringsarbete så står jag varmt till förfogande till de delarna.
Ledamot Valve, andra repliksvar.
Dalman, då kan det nog vara plats med ett förtydligande. Jag är själv en stolt medlem av akademin och ska aldrig någonsin få för mig att säga något sånt i ett anförande. Men det som vi nog bör nämna det är den akademiska debatten om vad som är tillväxt och vad som inte är tillväxt och hur ska man riktigt se på olika tillväxtfrågor. Det måste gå att säga att vi vill ha tillväxt till Åland och sen presentera konkreta åtgärder på hur man ska göra det. Jag upplever att väldigt, väldigt ofta så dribblas den här debatten bort innan den har börjat egentligen på olika sätt. Och det är det som jag och Moderaterna vill komma bort ifrån. Tack.
Nästa replik, minister Hambrud.
Tack talman. Jag tog repliker utifrån att ledamoten lyfte kring om landskapsregeringen inte längre prioriterar filmkommissionären. Och där vill jag väl vara tydlig med att vi ska ju debattera ändringsbudgeten imorgon. Och där skjuter vi ju till medel till filmkommissionären just för att skapa en ekonomisk grundtrygghet och just att kunna arbeta kontinuerligt och långsiktigt. Så landskapsregeringen arbetar för filmkommissionärens fortsättning och den viktiga möjligheten till att filmproduktioner kan skapas här på Åland. Tack.
Ledamot Valve, repliksvar.
Jo, talman, jag har ju tidigare upplevt att regeringens tuppkam har varit ganska hög när det kommer till filmkommissionären och filmsatsningar och dess möjligheter. Så jag blev förvånad över att det inte ens nämndes varken i meddelandet eller i handlingsplanen för 2026 till 2027. Men det är ett gott klargörande från ansvarig minister och vet vi att det rullar på och att regeringen ser potential i det. Tack.
Minister Hambrud avstår sin andra replik. Nästa replik går till ledamot Påvalls.
Tack så mycket. Det är bra att Moderaterna engagerar sig i tillväxtfrågan. Nu är det så att det här meddelandet utskottsbehandlas ut utan hela det resonemanget som man vill föra så behöver vi komma fram här i salen. Det var en hel del matnyttiga förslag som kom men det var lite väl ivrigt där när ledamoten Valve började skjuta kring sig och säga att det var cykelförbud på skärgårdsfärgen och att kaffe inte ens var upphandlat. Jag säger att kaffe vi dricker här så är nog sålt av en privat entreprenör som har kafé här. Utöver det så välkomnar jag en livlig debatt om den här frågan men man behöver kanske lite hålla sig till sanningen här.
Ledamot Valve, repliksvar.
Talman, det kaffe vi dricker här utanför är knappast ett resultat av regeringens handlingskraft. Men tack för repliken.
Ledamot Påvalls avstår sin andra replik och följande anförande går då till ledamot Törnros som talar för Pro Ålands räkning. Varsågod.
Tack talman. Ett meddelande är ju en viljeyttring från landskapsregeringen att i den här riktningen vill man gå. Det är ju så det är det man vill visa ålänningarna att så här vill vi göra. Och då kan man ju kanske fråga sig när man läser det här tillväxtmeddelandet till vilken riktning vill egentligen landskapsregeringen gå? Och på vilket vis kommer det här meddelande att förbättra företagens tillväxtmöjligheter? Eller är det så som näringsministern sa i sitt inledningsanförande att man har samlat ihop de projekt och arbeten som man håller på med i landskapsregeringen för att visa hur man arbetar med näringspolitiska frågor? Jag tänker i mitt anförande för Pro Åland nu utgå från ett gammalt ordspråk. Inte det då att alla vill till himmelen men få vill ju dö. Det var inte det jag tänkte på, utan jag tänkte istället på något gammalt, något nytt, något lånat, något blott. Det känner ni säkert alla till. Det brukar annars vara i samband med giftermål som man har det. Men om vi börjar med något gammalt. Så gammalt behöver ju inte vara föråldrat. Vi vet var våra företagsstyrkor ligger. Företagande, sjöfart, självstyrelsen, föreningslivet. Hög tillit mellan människor. Det är väl det som är någonting gammalt och som fortsättningsvis lever kvar. Och det är ju ingen slump heller att Åland är ett välmående samhälle. Det byggdes inte Åland genom stora visionära dokument. Utan det byggdes genom hårt arbete. Entreprenörskap och ansvarstagande. Generation efter generation. Om vi sedan diskuterar något nytt så är det nog inte så mycket i det här meddelande. Sen är väl egentligen frågeställningen, behöver det vara så mycket nytt? Är det det som är det offentliga Ålands roll att tala om vad det privata näringslivet ska göra? Nej, inte om ni frågar mig och Pro Åland. Jag tror vi ska hålla tassarna så långt bort som det bara är möjligt. Men visst finns det sånt som artificiell intelligens, digitalisering och nya globala marknader som kan ge oss nya möjligheter. Och landskapsregeringen lyfter själv fram den fjärde industriella revolutionen som en avgörande framtidsfråga. Men ny teknik är inte bara målet i sig. Teknik är värdefull först när den hjälper människor att arbeta smartare, att starta företag, att få bättre service och skapa nya jobb. Det är ju det som är meningen med någonting nytt. När vi sen kommer till någonting lånat så vet vi att ingen egentligen klarar av att utveckla någonting ensamt. Alla framgångsrika samhällen så har lånat idéer av andra. Och vi kan lära mycket av liknande regioner. Till exempel som Gotland, även som Färöarna. Hur vi ska locka kompetens, skapa innovationsmiljoner och utveckla samarbete mellan näringslivet och det offentliga. Vill man sen gå över till någonting blått så är det blåa symboliserar naturligtvis havet. Det har gett oss arbete, kontakter, handel och välstånd. Här finns det ju stora utvecklingsmöjligheter. Till exempel för fiskodlingen. Men det är väldigt svårt att utveckla fiskodlingen på Åland. Därför man får nämligen inte de tillstånd som man behöver. Utan istället är det så i min hemkommun Brändö att det är enklare. Och man är mer välkommen om man drar kassarna 2 sjömil över till finska sidan. Det är ingen större skillnad på vattenmiljön där. Den är i princip samma. Och eventuella föroreningar känner inga gränser. Det flyter fritt. Men finska staten säger välkommen. Välkommen till oss. Vi tror på den blå marknaden. Här säger vi rött. Här säger vi nej. Här ska vi inte utveckla skattekraften. London Kumblott är inte bara, inte bara fiskodling, utan det handlar också om sjöfarten och sjöfartens möjligheter. Och det handlar om oss politiker, att vi förmår skapa förutsättningar snarare än hinder. Så något gammalt är våra styrkor, något nytt. Här finns det möjligheter, något lånat i erfarenheter från andra och något blott i havet och framtidstron. Men går man lite djupare sen in och tittar mera på det konkreta planet, vad vill landskapsregeringen göra i aktuella och planerade åtgärder 2026-2027, så blir man ju lite trött om man finns på den traditionella mitten-högerskalan. Vi ska alltså nu då förstatliga varvsverksamheten genom att bygga aktieyards. Jippi! Hur är det med den privata företagsamheten? Tror vi på det privata företagande? Varför i himmelens namn ska landskapsregeringen och finska staten bygga ett varv? Ja, det är helt märkvärdigt. Sen har vi den havsbaserade vindkraften där alla andra regioner i princip har lagt ner de projekten eller lagt dem på is för tillfälle. Men här tuffar vi på. Och någon aktion av några områden verkar inte finnas i närtid. Oklart vem som ska få eventuella stålar, inkomsterna. Men mera pengar, det vill man ha för att ta sig vidare. När det gäller kompetens och attraktionskraft så är den reform av sjöfartsutbildningen igen, får jag väl säga. Om det är nummer 2, 3 eller 4 under min tid här, det kan jag inte riktigt svara på. Men jag vet att det som har varit attraktionskraften för vår sjöfartsutbildning, Mikael Sars, den vill man sälja och inte längre ha kvar. Märkvärdigt. Man lyfter upp yrkesgymnasiets branschråd som en möjlighet i tillväxt. Men alltså, snälla, är det så att det har funnits ett behov av att fylla ett antal sidor och därför har man tagit med det? Eller vad är tanken med det? Jag förstår det inte överhuvudtaget. Med tanke på hur länge vi satt och processade den lagstiftningen i lag- och kulturutskottet. Helt obegripligt. Jag tar mig snabbt vidare nu eftersom tiden rinner iväg. Och går in transporter och basinfrastruktur. Intäkter för utsläppshandel för bättre färgförbindelser. Men vi har ju inte sett några intäkter ännu från färjorna. Inte har vi ju sett någonting om utsläppsrätter, mig veteligen. Det har ju pratats om inkomster i 25 miljoners klassen. Och jag tror det var 2 miljoner som var med i budgeten. Så jag menar, det känns så lite sådär. Kapitalisering av Kraftnät Åland. Ja, jag ser verkligen fram emot att veta hur mycket det påverkar min egen elräkning. Och det är inte jag den enda som gör. Det är faktiskt ganska många andra ålänningar som också väntar. Och undrar, hur mycket billigare ska det bli nu då? När landskapet har betalat bort 40 miljoner. Jag hörde i tidigare anförande här att obunden samlingsordförande Markus Mater hade lite andra visioner vad man har kunnat gjort. Och, ja, jag säger inte att jag stöder dem rakt utav, men det är alltid fräckt när folk kan tänka utanför boxen. Avslutningsvis, hur kommer den här debatten i Ålands lagting sammantaget att gynna det åländska näringslivet? Vad ser de för möjligheter efter att vi har suttit här 37 personer och talat i 1 eller 2 dagar? Vad är det som blir bättre? Skulle det inte vara bättre med lite mera verkstad och lite mindre papper? Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till socialdemokraten Lötman för att jag fick möjlighet att ta hans taltur. Det ska inte glömmas bort. Tack Lötman.
Det har begärts 4 repliker. Inledningsvis är det minister Annika Wieselantråd, Annika Hambrud. Varsågod.
Tack talman. Ledamoten lyfter kring Mikael Sars. Och först och främst vill jag klargöra att skolfartyget inte är sålt. Det pågående arbetet handlar nu om att se över hur sjöfartsutbildningen kan samordnas och utvecklas på ett långsiktigt, hållbart och kostnadseffektivt sätt utan att kvaliteten på utbildningen äventyras. Att skolfartyget fyller en viktig uppskattad funktion, det håller jag helt med om. Samtidigt så är det ju landskapsregeringens ansvar att pröva om de ekonomiska resurserna används på ett ändamålsätt sätt och om det finns alternativa andra lösningar eller motsvarande. Så när ekonomin inte går ihop, då behöver man ju tänka nytt. Det tror jag ledamoten också håller med om. Och det har våra skolor, högskolan och Ålands gymnasium tillsammans med Sjösäkerhet faktiskt gjort. Så de har fått ner kostnader rejält. Så jag ser inte att det behövs att säljas i nuläget.
Repliksvar, ledamot Törnros.
Talman, det var mycket glädjande nyheter. Jag vet att många inom sjöfartsbranschen och inom utbildningsbranschen har varit ledsna över att det har funnits diskussioner om försäljning av Mikael Sars. Och man har varit osäker på hur man ska kunna hantera det faktiska behov som behövs. Alltså när det gäller praktikdagar och annat. Så det är i så fall väldigt bra. Sen vill jag också bara säga som en kuriositet att jag började arbeta vid dåvarande sjöfartsläroverket 1993. Och då hade man just haft en reform. Och under min tid som jag var där var det ett antal reformer. Så att de här sjöfartsmännen och kvinnorna är inte helt lätta att få ett samarbete. Så jag önskar vice landtrådet lycka till där.
Andra replik, vice landtrådet Hambrud.
Tack talman, tack ledamoten. Men fast man heter det, har varit med så länge i svängen så man tänker att det här man gjort tillräckligt många gånger och det ger inget resultat. Så jag tycker väl ändå att man behöver vara positiv och försöka få saker till förändring. Men jag vill faktiskt ge rikligt beröm till både högskolan, gymnasiet och Sjösäkerhetscentret. För de har ökat sitt interna samarbete och de har faktiskt själva sett att det finns en möjlighet att behålla skolfartyget genom att använda resurserna bättre och att kostnaderna minskar med flera hundratusen. Så det finns möjligheter till när skolorna också själva tar ansvar för någonting som de vill ha kvar. Tack.
Och ledamot Törnros avstår från sin andra repliksvar och då fortsätter vi med lagtingsledamot Anders Holmberg. Varsågod.
Talman, ledamot Törnros lyfter tanken om vad vi ska göra med det här med den här tillväxtdebatten så att säga. Och för mig så är jag ju helt oförstående att inte det här tillväxtmeddelandet ska utskottsbehandlas för nu. Jag begriper inte. Hållbarhetsmeddelande gick dit och om den här regeringen har talat om någonting som är viktigt så är det tillväxt. Tillväxt, tillväxt, tillväxt. Vi har en ökande arbetslöshet, producentansvarig som en våt filt över företagarna, skattegränsproblematiken, det är dålig tillväxt, det är inflation, arbetslösheten stiger, det finns inga jobb där ute. Det här är en viktig debatt för det åländska näringslivet. Och jag tycker det är anmärkningsvärt att inte det här meddelandet ska utskottsbehandlas. Så det ska bli intressant att se den här debatten. Jag kommer nog åtminstone att föreslå det att det här ska till finans- och näringsutskottet. För det här är viktiga saker vi diskuterar och ledamoten lyfter också flera viktiga saker i sitt anförande. Tack.
Repliksvar, ledamot Törnros.
Talman, jag tror faktiskt inte att jag var närvarande vid den talmanskonferens när man diskuterade huruvida det här meddelandet skulle utskottsbehandlas heller inte. Men av princip så är jag egentligen emot behandling. Det här är en vision som landskapsregeringen har och i och med den nya lagtingsordningen så kan finans- och näringsutskottet lyfta upp precis vilka frågor de vill och styra in det på ett sådant sätt som de vill. För visst, det är mycket som är samlat i det här men mycket är också gammalt. Det finns liksom inga nyheter i det. Det är bara en sammanställning av vad landskapsregeringen avser att göra.
Holmberg är nöjd. Så vi fortsätter med lagtingsledamot Andreas Kahnborg. Varsågod.
Tack talman. Ledamot Törnros säger i begynnelsen av sitt anförande att entreprenörskapet på Åland har inte byggts genom visionära dokument och det har hon helt rätt i. Och när man pratar med företagare så efterfrågar de ju inte i huvudsak flera strategier eller flera rapporter eller flera arbetsgrupper utan snarare tydliga och rimliga spelregler, så att det har ledamoten helt rätt i. När det däremot gäller att hålla den här debatten så tycker jag att meddelandet spelar en viktig roll, för vi pratar alldeles för lite näringspolitik i den här församlingen och det är viktigt, för företagen är Ålands hjärta och det är de som producerar vår välfärd i sista ändan.
Repliksvar, ledamot Törnros.
Talman, till det sist nämnde så är vi helt överens. Jag menar, det är de privata företagen som skapar vår välfärd. Det är inte antalet anställda i offentlig sektor som gör det, utan det är de privata företagen som gör det. Och är det så att en debatt i Ålands lagting hjälper företagen, så kan jag stå här i flera dagar och komma med olika visioner själv. Men problemet, jag tror faktiskt inte riktigt att det gör det. Jag tror de behöver regelförenklingar, jag tror de behöver långsiktighet, jag tror att de behöver tydlighet i hur man agerar. Och man kan ju till exempel fråga sig, ska vi fortsättningsvis ta betalt för att du ska få näringsrätt? Är det någonting som vi fortsättningsvis ska ta 100 eller 150 euro för? Eller ska vi välkomna alla företag och säga, slå upp portarna bara, vi är med?
Andra replik, ledamot Kahnborg.
Tack talman, jag är glad att ledamot Törnros lyfter näringsrätten. Jag kommer ihåg budgetdebatten för grundbudgeten 2026, så både obunden samling men faktiskt också Moderaterna motionerar om exakt samma sak, nämligen slopa avgiften för näringsrätt. Och jag skulle också personligen gärna säga att man övergår till ett anmälningsförfarande vad det gäller personer som har hembygdsrätt. Varför ska de betala för att få en näringsrätt som redan borde komma per automatik?
Avslutande replik, svar ledamot Törnros.
Talman, nej, till den delen är vi helt överens. Så där är det ju upp till landskapsregeringen att titta då, att okej, om vi nu skulle gå till ett anmälningsförfarande istället för en avgift, vad betyder det rent praktiskt? Är det en halv tjänst mindre eller är det nog 25% tjänst mindre, eller går det här att sköta helt digitalt, att man ändå har en kontroll på vem som finns här och vem som verkar för Åland? Så det finns bara möjligheter om man vill.
Följande replik går till lagtingsledamot Liss Mattsson. Varsågod.
Jo, tack talman. Jag ställer mig väl också till delen av i den här salen som tycker ändå att den här tillväxtdebatten är fräsch. Jag tycker det är bra att näringsministern har lanserat det här meddelandet och att vi får lägga lite fokus på näringspolitiken också. Och i den här salen så debatterar vi också ett antal olika ämnen. Men att få göra det och få repliker och få input i den här diskussionen, jag tror det uppskattas från näringslivet och så vidare. Så att jag ville nu bara bemöta slutklämmen på ledamotens anförande.
Repliksvar ledamot Törnros.
Talman, som jag sa tidigare, om det på något vis kan befrämja, utveckla, underlätta, hjälpa, stödja näringslivet, så ser jag fram emot flera sådana här debatter. Men efter alla år här så måste jag säga att jag är personligen väldigt tveksam till om det de facto gör det. Och det finns ju inte heller egentligen någonting nytt i det här meddelandet, utan det är ju mera som en samlingsbok över vad man har gjort eller vad man avser att göra. Ja, det kanske är så det ska vara. Jag har ingenting emot det på något vis, men jag är tveksam till om det faktiskt ger något bättre resultat för det åländska näringslivet.
Andra replik till ledamot Mattsson.
Jag tänkte att ledamoten lyfter ju själv i sitt anförande flera viktiga saker. Jag tänker till exempel på vattenbrukets vara eller icke vara, konkurrenskraft och den biten. Och det är ju någonting man pratar om hela tiden. Men jag tror att det är viktigt att sätta saker och ting på agendan, för att det är så mycket olika saker som sker i vår omvärld. Så att pinpointa olika saker och tala om dem, det gör ändå att det blir en samhällelig debatt och att det kanske saker och ting går framåt i de demokratiska processerna. Så där alltså tycker jag att det är bra att den här tillväxtpolitiska debatten nu blev.
Avslutande replik, svar ledamot Törnros.
Talman, det finns mycket klokskap i det som ledamoten Liss Mattsson säger, och själv kan jag säga att det irriterar mig alldeles oerhört irriterar mig att företagen i min hemkommun har bättre tillväxtmöjligheter, bättre möjligheter att expandera, är mera välkomna på finska sidan än vad de är hos vår egen landskapsregering. Det stör mig. Tack.
Fortsätter vi med nästa gruppanförande som hålls av lagtingsledamot Henrik Lötman, och han håller gruppanförande för Ålands socialdemokraters räkning. Varsågod.
Talman, bästa lagting och åhörare. Vi behandlar idag landskapsregeringens tillväxtpolitik. Åland behöver tillväxt. Men det är inte vilken tillväxt som helst vi söker. Vi behöver en tillväxt som bär välfärden, stärker jämlikheten och ger unga människor framtidstro. Landskapsregeringen slår fast att Åland under de senaste 15 åren haft en svagare BNP-utveckling än våra grannregioner och att ekonomisk balans kräver en aktiv tillväxtpolitik. Vi måste komma ihåg att Åland behöver sina stora företag för att helheten ska fungera. När det går bra, då får vi också starkare underleverantörer, fler jobb och bättre möjligheter för hela det lokala samhället. Det gäller inte minst Mariehamn som bär en stor del av det åländska arbetsmarknads- och servicecentrumet. Om Mariehamn utvecklas väl, då utvecklas hela Åland väl. Det handlar om människor, om jobb, om utbildning och om att fler ska kunna bygga sitt liv här. I det tillväxtpolitiska meddelandet sägs tydligt att tillgången till rätt kompetens är ett av de största tillväxthindren. Att ökad inflyttning är den viktigaste strategiska prioriteringen för exportföretagen och att tillväxtpolitiken måste kopplas till utbildnings-, arbetsmarknads- och bostadspolitiken. Jag vill särskilt lyfta utbildningen. Det är drivkraften i ett modernt samhälle. I handlingsplanen ser vi flera viktiga satsningar. Ett stärkt samarbete mellan utbildning, arbetsliv och samhälle genom ett nytt utbildningsprogram inom turism, fortbildning inom artificiell intelligens för utbildningspersonalen, utveckling av ett attraktivt campus kring gymnasie- och högskoleutbildningen och en tydlig satsning på bättre inlärningsresultat. Det är exakt sådana investeringar som bygger både framtida yrkeskompetens och framtida samhällskraft. Och här måste vi tala om ungdomarna. Ungdomsarbetslöshet är inte bara ett individuellt problem. Det är ett samhällsproblem och i förlängningen också ett ekonomiskt problem. När unga inte får sitt första jobb eller sin första riktiga kontakt med arbetsmarknaden tappar vi både framtidstro och produktivitet. Därför är det rätt att regeringen planerar sommarjobbsatsningar och en effektivisering av AMS serviceprocess så att arbetssökande snabbare ska få arbete. För oss socialdemokrater är det självklart att ingen ung människa ska lämnas ensam mellan studier och arbetsliv. Därför är det också bra att media lyfter upp diskussionen gällande ungdomar som är inom studier och vikten av att vi har ett ordentligt kontrollsystem, vilket Socialdemokraterna understödjer. Det är också därför jag välkomnar att landskapsregeringen så tydligt kopplar utbildning till näringslivets behov. I underlagsrapporten konstateras att offentlig finansierad utbildning och forskning är centrala indirekta sätt att stärka produktivitet och konkurrenskraft och att tillväxtpolitiken måste vara sektorövergripande. Rapporten pekar dessutom ut utbildnings- och kompetenssatsningar som en av de allra viktigaste prioriteringarna i en exportledd tillväxtpolitik. Det ligger nära den socialdemokratiska tanken att kunskap inte är en kostnadspost utan en investering i både människor och samhällsekonomi. Samtidigt måste inflyttningen fortsätta vara en central del av vår politik. Åland behöver fler människor i arbetsför ålder, mer arbetsmarknadsdynamik och bättre möjligheter att rekrytera spetskompetens. Därför är arbete med Åland Living, nätverksgrupper, platsvarumärke och tydliga vägar in för inflyttade viktigt. Men det räcker inte att marknadsföra Åland. Vi måste också se till att människor som kommer hit trivs, hittar bostad, får fungerande vardag och känner sig hemma i samhället. Det är därför familjeperspektivet är så viktigt. Jag vill också lyfta kultur, idrott och turism. Det här är kanske inte alltid det som står överst i tillväxttabellerna, men i verkligheten är det helt avgörande för Ålands attraktionskraft. Besöksnäringen, evenemangen och den breda samhällsväven gör att människor kommer hit, stannar här och återvänder hit. Rapporten understryker att ett levande kulturliv stärker attraktionskraften och att kultur även är en del av besöksnäringen. Det är en påminnelse om att tillväxt inte bara byggs av de största företagen utan också av alla de sammanhang som gör Åland till en plats man vill leva på. När det gäller transporterna är verkligheten enkel. Åland är beroende av fungerande förbindelser. Handlingsplanen lyfter flyglinjerna till Stockholm, Åbo och Helsingfors. Arbetet för fler turer till Helsingfors och behovet av långsiktiga lösningar för sjöfarten. Det tar också upp det fortsatta undantaget för passagerarfärjor och intäkterna från utsläppshandeln som verktyg för bättre färjeförbindelser. Förhållande transporterna är en förutsättning för arbete, utbildning, handel och vardagsliv. Därför måste till exempel kortrutten Mariehamn-Kapellskär starta igen. Vi måste också fortsätta arbeta målmedvetet med skattegränsen. För många företag och privatpersoner är den fortfarande en onödig bromskloss som stjäl tid, skapar kostnader och försvårar handeln med omvärlden. Varje förenkling här är en konkret tillväxtåtgärd som stärker både företagens konkurrenskraft och hela Ålands ekonomi. På samma sätt gäller det energin och infrastrukturen. Kapacitet i elnätet, rimliga elkostnader, vatten och avlopp, digitalisering och studentbostäder påverkar både företagens konkurrenskraft och människors vardag. Handlingsplanen pekar på kapitalisering av kraftnät Åland, utredning om sänkta elkostnader, ny VA-lagstiftning och campusutveckling för studerande. Det här är inte tekniska detaljer vid sidan av tillväxtpolitiken utan en väldigt viktig fråga. Jag vill också säga något om vindkraften. Här finns en möjlighet att skapa en ny tillväxtbransch för Åland. Underlaget beskriver att havsbaserad vindkraft kan ge positiva kringeffekter för ekonomi, sysselsättning, utbildning och samhällsutveckling. Det är lovande, men Socialdemokraterna måste alltid hålla fast vid att stora framtidsprojekt också måste vara ekonomiskt hållbara, långsiktigt förankrade och bidra till samhällsnytta för hela Åland. Grön omställning och försörjningstrygghet måste gå hand i hand. Jag vill också lyfta Axjard som en konkret framtidssatsning. Här handlar det inte bara om ett varv utan om ett projekt som kan stärka hela det åländska näringslivet, bygga kompetens tillsammans med våra skolor och ge Åland en tydligare roll som servicepunkt i Östersjön. Det är precis den här typen av investering som skapar jobb, kunskap och framtidstro på Åland. Talman, Ålands framtid avgörs av vår förmåga att förena export och välfärd, företagande och jämlikhet, investeringar och trygghet. Vi socialdemokrater är stolta över att vara med och styra den utvecklingen. Men vår uppgift är också att se till att tillväxten får ett mänskligt innehåll. Det ska ge flera unga ett första jobb, fler studerande en trygg framtid, fler familjer skäl att stanna och fler företag förutsättningar att växa. Därför stöder Socialdemokraterna riktningen i tillväxtpolitiken. Vi vill att Åland ska växa genom kunskap, genom arbete, genom rättvisa möjligheter och genom att varje ung människa får en chans att lyckas. Tack.
Det har begärts 4 repliker inledningsvis. Är det lagtingsledamot Ville Valve, varsågod.
Ja, talman, jag måste säga att det här anförandet var nog svårast att elda upp sig över av alla anföranden. Det var nog bland det mest moderata jag har hört idag, så tack för ett mycket sympatiskt anförande som andades framåtsyftande framtidstro. Jag tycker ledamoten Lötman har täckt in tillväxtmeddelande väldigt väl i sitt anförande. Och positionerar sig också väldigt skickligt i debatten. Tack för det.
Repliksvar, ledamot Lötman.
Tack, talman. Jag tänkte att det skulle vara bra om någon lät som en moderat i den här salen idag.
Och med den repliken önskar inte lagtingsledamot Valve uttala sig mer, utan vi fortsätter med lagtingsledamot Wikström. Varsågod.
Jo, tack, talman. Det gläder mig att Socialdemokraterna nu för första gången uttrycker ett stöd för fortsatta undantag för handelssjöfarten, det så kallade ö-undantaget som jag uppfattar ledamotens ställningstagande här. Så det gläder mig. Socialdemokraterna har tidigare svävat lite på målet där när man har frågat om man stöder ett fortsatt undantag för utsläppsrätter för handelssjöfarten. Men jag funderar, nu när ni stöder det här undantaget till finska sidan, är det också någonting som ni skulle tänka er att stödja till svenska sidan, det vill säga ett utvidgat undantag så att det inte bara handlar om till finska sidan? Eller är det begränsat då, så att det är som det är nu? Hur resonerar ni? Tack.
Repliksvar, ledamot Lötman.
Talman, ja, jag tog upp det i mitt anförande för att jag ser det som för tillfälle så är det bra för Åland. Precis som om vi skulle få pengarna för utsläppsrätterna. I det stora hela är jag egentligen principiellt emot det undantaget. För jag tycker inte att man ska smita ifrån de miljökonsekvenser som det har. Men I det här gruppanförandet tog jag upp det för att det nämns i debatten och jag ser det som någonting som gynnar Åland för tillfälle.
Andra replik, ledamot Wikström.
Jo, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det där faktiskt. Alltså, principiellt är jag emot det, men jag är ändå för det. Men det är i alla fall bra om vi kan enas om att det här är bra för Åland och lämna det därhen så att det inte blir något motarbetande från Socialdemokraterna när det gäller det här. Det är jag väldigt glad av personligen för att behöva eniga på Åland om det som faktiskt är bra och ger förutsättningar för oss att leva och bo här. Och med anledning av det här så funderar jag, det jag hör är lite närbesläktat, det är ju det här, det är undantaget som man också pratar om för skärgårdstrafiken, alltså färjor under 5000 ruttodräkton. Det är också en del av det här utsläppsundantaget som jag inte heller har hört Socialdemokraterna uttalar sig varken för eller emot. Eller om man har hört någonting så har det mest handlat om att man är kritisk till undantag när det gäller utsläppsrätter. Men är det också någonting som man kan tänka sig att stödja så att vi slipper betala väldigt stora pengar i utsläppsrätter för vår skärgårdstrafik nu när vi ändå är på så bra humör och inne på rätt linje så att säga?
Avslutande replik, svar ledamot Lötman.
Talman. Jag är relativt säker på att vi inte kommer att komma undan det. Det får ju framtiden utvisa. Så som jag uppfattar den frågan så är det inte upp till oss att ta beslut i den frågan.
Följande replik är lagtingsledamot Anders Holmberg. Varsågod.
Talman. Först vill jag bara tacka ledamot Lötman för ett riktigt bra anförande. Det var positivt. Det var mycket saker som kom in i anförandet. Och sen är det mycket glädjande att Socialdemokraterna öppet betonar vikten av kortrutten till Sverige. I snart 3 års tid har det känts som att jag är den enda i den här salen som öppet talar om vikten av kortrutten. Tack, ledamot Lötman. Tack, Socialdemokraterna. Åland kommer att växa när det blir enklare att resa hit. Enklare att välja Åland. Det är där tillväxten börjar. Och det är tillväxt vi talar om idag. Tack.
Repliksvar, ledamot Lötman.
Talman, ledamot Holmberg och jag är rörande överens i den här frågan. Och vi får driva den här frågan både i den här salen och i fullmäktige.
Andra replik, ledamot Holmberg.
Jag måste, talman, fortsätta. Och vi har haft ett annat anförande ikväll, eller här idag, från Liberalerna och ledamot Ekström. Och även där antyddes det om att den här vikten är väldigt viktig av den här kortrutan och trafiken västerut. Så det är ju bra nu då om regeringspartierna kanske tillsammans med oppositionen börjar titta på det här. För om vi ska ha tillväxt, det är klart man kan komma hit på nätter och godstrafiken funkar, man kan komma hit 03:30. Men för att få det här dagliga att fungera så är vikten av kortrutan för idrottslag, för alla som ska till och från Åland västerut, att det fungerar och att det finns plats på båtarna. Det var någon ledamot som tidigare pratade om det då, liksom att jo, godstrafiken fungerar och så vidare. Jo, men om vi skulle kunna få bort godstrafiken från vissa passagerarfartyg så får vi rum med mer passagerare. Nu är det rött på turen till Åland. Hela midsommarhelgen har varit fullbokad i flera månader.
Avslutande replik för ledamot Löfman.
Talman, jag håller helt med i den här frågan. Vi borde ha samma förfarande som vi har gällande skattegränsen, gällande kortrutten. Jag tror att det här är en fråga där samtliga partier torde vara rörande överens om vikten av kortrutten.
Följande replik, lagtingsledamot Kahnborg, varsågod.
Tack, talman. Ledamot Löfman nämner i sitt anförande vikten av vårt platsvarumärke. Och det känner jag att jag måste kommentera, för går man idag in på den ganska nyligen uppdaterade då varumärke.ax så möts man av den storslagna visionen alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar. Och då skulle det vara intressant att se den här kopplingen. Hur ser ledamot Löfman att den storslagna visionen hjälper Ålands konkurrenskraft, Ålands tillväxt och de arbetskraftsutmaningar som vi har?
Repliksvar, ledamot Löfman.
Talman, det är lite svårt att göra det på en minut, men vi kan säkert ta det här i korridorerna efteråt. Men jag tycker att det är en bra vision och jag tror att det är någonting som vi kan jobba utifrån.
Andra replik, ledamot Kahnborg.
Tack, talman. Jag konstaterar att jag tror att vi kan konstatera att vi inte kommer att vara eniga i våra slutsatser, men diskussionen kan vi absolut ha. Tack, talman.
Och Löfman avstår från sin sista replik, och det betyder att detta gruppanförande var avklarat. Nu konstaterar vi, talmannen här, att diskussionen i det här ärendet, tillväxtpolitiskt meddelande, avbryts nu och den återupptas vid plenum på onsdag den 3 juni. Då går vi till nästa ärende som är talmannens avslutning. Nästa plenum, det hålls tisdagen den 2 juni, det vill säga imorgon klockan 13. Och talmannen påminner om att ledamöterna ska ha beredskap för kvällsplenum. Plenum är avslutat.